Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never
shall be slaves. Hej och hjärtligt välkomna till Svenska FPL-podden och detta jubileumsavsnitt. Vi går in i avsnitt 100, och vad passar bättre då än att göra det inför klassiska Boxing Day Game Week 15. Julen står för dörren, vi spelar in idag tisdag den 22 december och agendan dagen till ära är att vi ska testa och göra en lite ny laggenomgång där vi istället för att gå igenom alla 10 matcherna så lägger vi fokus på 6 matcher som vi har valt ut och sen bara köra en liten snabb översikt på övriga lag. Vi kommer ha en veckans diskussion där vi fortsätter egentligen där vi slutade förra veckan, det vill säga prata Game Week 18 och 19 och blanks och doubles och lite chipstrategi kopplat till det här. Nu har vi haft lite mer tid att sätta oss in i det här och hur man bäst navigerar igenom det. Vi ska komma med veckans rekommendationer och den här veckan har även Fredrik kikat på det här, så han får inte bara såga mig och Stefan utan även komma med egna och ta emot sågningar från vårt håll eventuellt. Vi ska ha en kaptensdiskussion och efter den ska vi göra någonting som vi kallar för jubileumsspecial där Fredrik har lite överraskningar till mig och Stefan. Vi får se vad som väntar där och sen avslutar vi med era lyssnarfrågor. Stort tack till Olka Sportresor, unisportstore.se och Glenn Sportsbar som ser till att vi har så fina priser i poddligan. Vi ska nämna det också, det är tajt med veckorna eller med matcherna här och game weeksen, så tanken är att vi på måndag kör en Facebook livesändning där någon gång runt lunchtid. Vi kommer ut med information på sociala medier om det. Det är ju deadline där på måndagen. Så att Game Week 15 och 16, de går ju nästan in i varandra. Då 15 avslutas på söndagen, 16 startar på måndagen. Så missa inte den. Yes, Fredrik, kan inte du börja med Liverpools överkörning av Palace, en match som slutar 7-0?
Ja, det är ju en, också ett resultat att rapportera om. 7-0. Jag tycker att vi börjar egentligen innan matchen. Och det är ju det intressanta i att det läckte ut ganska mycket på sociala medier redan dagen innan att Salah skulle vara bänkad. Det var ju rykten då som visade sig stämma sen. Och Salah fick börja på kvisten. Men Liverpool gjorde en väldigt bra match i förra omgången mot Tottenham. Rent spelmässigt så höjde man sig. Man höjde tempot i spelet. Så att, man fick med sig den här skjutsen in mot Crystal Palace som gjorde vad de kunde. Det är just Minamino som ersätter Salah som gör 1-0 målet. Och det gjorde väl kanske inte allt för många glada. Det är inte så många som har honom i fantasy direkt. Däremot 2-0 och 3-0 tycker jag är mer intressant att kika på. Där är det ju, alltså man behöver inte vara partisk för att säga att det är jäkligt fina mål. Och de görs ju av Firmino och Mané som ur ett fantasyperspektiv är lite mer intressanta att kika mer på. Sen rinner det iväg i andra och Liverpool gör ett antal mål. Det är väl ganska överraskande på ett sätt att Salah får komma in i 57. Sen gör han 2 plus 1. Ja, Salah är Salah. Kikar man på Liverpools 7 mål som de gör tycker jag det är spännande att se att det är 5 olika målskyttar och det är 7 olika assistläggare. Så det finns ju ändå många i Liverpool som kan ta poäng. Kan notera att Curtis Jones som har spelat en del startar på bänken. Och det blir ju trängre på mittfältet. Vi såg att Oxlade-Chamberlain var tillbaka. Thiago ryktas vara nära en återkomst nu. Så att det kan ju bli trångt för Jones där med speltid framöver. Svårt att inte nämna Trent och Robbo. Ytterbackarna som båda står på 7,2 nu. Hyperintressanta såklart. Och vi ser ju i den här matchen att Robertson fortsätter att hålla sitt höga tempo uppe. Och Trent börjar hitta tillbaka. Hur ser det ut framöver för Liverpool? Ja, men spelschemat ser ganska fint ut tycker jag. Man har West Brom hemma till helgen som är en kanonmatch. Newcastle borta, Southampton borta. Man har den här blanken i Game Week 18, men sen har man ju en fin dubbel där inne med 19. Salah visar ju också att han är det någon spelare. Man brukar ju ibland prata om vilka spelare måste man ha. Jag tycker att generellt sett att det är ganska få spelare man måste ha, om ens någon, men är det någon man måste ha, då är det väl Salah, och jag tycker att han visar det med all önskvärd tydlighet i den här matchen. Kikar vi lite på Crystal Palace då, så alltså, de gör det ju bra i första, och här är det ju främst Wilfried Zaha som är intressant ur ett fantasyperspektiv, och ja, förutom honom så är det, jag tror att det är Guaita som har en ägarandel som är över 2%, så att det är ganska tydligt att vi kan prata om Wilfried Zaha snarare än om Crystal Palace. Och kikar man framöver här så är det är väl ett sådär schema. Game 17 så har man Sheffield United hemma, men i övrigt ja, lite si, lite så. Jag sätter Zaha på min watchlist därför att i februari så har Crystal Palace ett riktigt bra schema. Och ser han bra ut fram tills dess då kan det bli aktuellt för min del. Det var väl allt jag tänkte säga om mitt kära Liverpools 7-0-kross.
Ja, Salah där kan man väl säga det. Att det sitter man med honom så är det här är det bästa som kunde hända. Dels att man får de här fina poängen som man drar till med. Men även att han får sin vila. Det finns väl ingen större risk nu att han ska vilas mer här över julschemat.
Nej, men jag tänker likadant. Att nu har han fått sin vila. Nu är det 90 eller åtminstone det 85 plus som gäller resten av det här tajta schemat.
Ja, det är härligt att gå vidare med. Jag såg inte den här matchen i sin helhet och konstaterar bara att det är en expected goal-siffra på 2,56 på Liverpool. Är det någon sån här total överleverans där inte ett läge missas eller ljuger de här siffrorna som de ibland kan göra?
Jag tycker att i första halvlek är ganska jämn, så att när man går in liksom med 3-0-ledning så är det nästan lite drån, för Palace har haft en del chanser och Liverpool har satt sina. Man har varit klinisk. Sen rinner det iväg lite i andra när Palace börjar känna att matchen är över. Typ som Manchester City brukar göra. När man har liksom dödat matchen och så rinner det på bara. Så att jag tycker väl kanske inte att det var inte den överkörningen 7-0 så som man kan tänka sig om man inte sett matchen. Men å andra sidan, målen ska göras. Man gör 7 mål, så att det är svårt att snacka bort.
Absolut. Apropå City så tänker jag att du, Stefan, kan få berätta om Citys vinst med 2-1 mot Southampton. Och som du pratar om, Fredrik, att det brukar rinna på för City. Och då kanske vi inte pratar om just den här säsongen, va, Stefan?
Nej, det blev väl 1-0 i den här matchen, om jag inte har kikat helt fel. Men, nej, men som sagt, City tar 3 viktiga poäng, men ur fantasyperspektiv så är det nog försvaret som är mest intressant. I alla fall så länge som City saknar sina anfallare, och då kanske framförallt Aguero, då Jesus inte riktigt har visat sig vara tillräckligt klinisk i avslutslägena här i år. Sen kan man ju bara se att faktum är att hela backlinjen plockar alla bonuspoäng här. Diaz på 3 och de övriga 3 i Stones, Cancelo och Walker på 2 bonus. Så att liksom, dels med tanke på att City inte gör lika mycket mål, då kan det även falla en hel del bonuspoäng på backarna, vilket gör det än mer intressant. Jag skulle vilja säga att säkraste vägen in är fortsatt Diaz, som har gjort extremt bra i år här. Cancelo är ett annat alternativ om man vågar ha lite rotationsrisk. Det som är dåligt för honom är ju att han spelar nu ikväll mot Arsenal i Carabao Cup. Och det lutar väl åt att han sitter bänk till helgen, även om han inte kan lita fullt ut på Guardiola, så tror väl jag att det ligger närmast till hans. För den som är lite mer våghalsig kan man ju även gå för Stones. Faktum är att City inte har släppt in ett enda mål när han och Diaz har spelat ihop i under fyra matcher här. Så att deras partnerskap har varit riktigt bra. Jag har hållit Laporte borta från startelvan. Framåt så är det ju Kevin De Bruynes vara eller icke vara. Det som talar för honom är ju fortsatt att han är straffskytt och en riktigt bra bonusspelare. Men sen ska man ju väga de som kan ta mycket poäng mot det här. Och då kan man ju till exempel se att man kan få in en Harry Kane om man inte har honom istället för De Bruyne. Och det blir ju någonstans en avvägning. Jag tycker att Salah och Bruno har visat mer än vad De Bruyne har gjort på mitten. Och har liksom bra matcher och dubbel omgång som kommer upp här i 19, så att de två går ju före. Sen tycker jag att det står lite mellan De Bruyne och Kane, som ja, men förvisso båda har bra matcher här, men om jag bara ska jämföra det rakt av så trumfar väl Kanes matcher lite, i alla fall om man väntar här efter City har mött Newcastle på Boxing Day. Sen liksom, om Citys anfallsspel, så läste jag en ganska intressant jämförelse med senaste fyra matcherna City mot Liverpool, så är det faktiskt City som har skapat flest chanser, men effektiviteten har varit mycket sämre då. Så liksom, chanser skapas fortsatt för Citys del. Kikar vi på Southampton så gick ju tyvärr Ings sönder i den här matchen. Finns väl ingen riktigt bra tidsram för hur länge han kan bli borta. Men det som är problematiskt när man drar på sig en skada i det här läget av säsongen är ju att omgångarna kommer väldigt tajt. Och man kan missa ganska många gameweeks på grund av det. Och då är ju frågan hur Adams kommer klara sig på topp utan honom. Som sagt, han kostar bara 6,0. Southampton har en dubbelomgång i 19, så att jag tror man ska kika lite på det, hur Adams presterar utan honom. Sen fortsätter försvaret imponera. Stort intresse där med tanke på den här uppkommande dubbelveckan. Och då är det ju Bednarek och Walker Peters som är mest prisvärda, men även McCarthy i kassen är intressant. Och på mittfältet så har vi James Ward-Prowse för 6,3 som ja, men kommer vara en pålitlig spelare med tanke på att han har monopol på fasta situationer för Southampton. Och poängen kan trilla in lite när som med sådana spelare, så att det är väl det jag ser från Southampton just nu.
Ja, gällande Adams där så har vi redan sett tidigare säsongen här när han fick spela utan Ings. Då tyckte jag han gjorde det bra, så att det är väl i alla fall ja, men ett gott tecken för Adams ägare eller de som kikar på att plocka in Adams. Jag hade dragits lite för det, men nu tycker jag att det stärker caset att han har gjort det bra tidigare. Jag tänkte prata United Leeds, en match som slutar 6-2, och det är väldigt kul här. Nu har vi ju valt bort Arsenal i de här matcherna, men Fredrik, du får prata en 7-0-vinst mot Palace, jag får prata en 6-2-vinst mot Leeds som är ja, men, Uniteds en av de största rivalerna. Så det var en helt galen match, och vilken inledning på matchen då. Scott McTominay av alla går och gör två mål på bara någon minut. Förra veckan så pratade vi om att United bara hade vunnit en av sina sex hemmamatcher på Old Trafford och gjort tre mål varit av två straffmål, så att det här var ganska välkommet. Samtidigt ska man ha med sig det att det är en match som på förhand passade United ganska bra, och jag tror att jag som många andra läste att det här skulle kunna bli en målrik historia. Sen kanske inte att United skulle köra över Leeds. Det kunde lika gärna ha varit Leeds som skulle gått iväg med tre poäng inför matchen, skulle nog jag nästan kunna säga. Men matchen innehöll 43 attempt, så bara United hade 14 skott på mål i matchen. Och i och med den här liksom rivstarten och att United gjorde så pass många mål snabbt, så fick ju Bruno Rashford även lite välbehövlig vila genom att bytas ut. Men innan dess så hade ju Bruno levererat bra poäng för alla som hade haft den goda smaken att sätta kaptensbindeln där. Och ja, men Bruno är ju fortsatt den spelare som liksom, du pratar Salah gällande Liverpool, det är samma för samma här i United. Jag tycker att han mer och mer börjar bli en sån här måste-spelare att ha, även om jag drar mig för uttrycket. Det är så, han har varit inblandad i över hälften av Uniteds mål den här säsongen. Och det är ju så, när United gör mål, då är han där. Att han lägger straffar, det är liksom bara plus. Och, ja, det finns väldigt få negativa saker att säga om honom. Vi kan även se att en viss Anthony Martial lite sakteliga börjar hitta formen. Nu tre ass i den här matchen. Det blir inget mål, men han har gjort tre stycken. Ja, men han har gjort fem ass på hela säsongen och ett mål. Då har fyra av de där fem assisten och hans enda mål nu kommit de här två senaste matcherna. Och kollar man tillbaka historiskt kring Martial, så är det en sån spelare som kommer in i ett stim. Och kanske är det det han är på väg in i nu. Så att ja, om man vågar chansa lite där och trycka in honom som en mittfältare bredvid Bruno. Så ja, jag säger inte att det behöver vara speciellt dumt. Jag ser även att Luke Shaw fortsätter ta en hel del hörnor. Kanske inte riktigt lika bra resultat som vi såg förra veckan. Men det här är väl då det negativa som går att koppla till Bruno. För Bruno tog faktiskt bara en av de 11 hörnor som United hade i den här matchen. Men han tar en del hörnor fortfarande Bruno, men Shaw tar en del. Vill man in i Uniteds defensiv av någon outgrundlig anledning, så vet jag att folk har börjat diskutera och kolla lite mot Lindelöf, som är en billig väg in. Man ska inte förvänta sig offensiva poäng även fast han gör mål i den här matchen och hade en assist i förra. Det kommer inte fortsätta, det är jag ganska säker på. Men samtidigt, jag tror han är prisad som 4,8 eller någonting. Och ja, det är om man tror att United kommer hålla nollor här framöver, så kan det vara en väg. Jag vill även passa på att skicka ut en liten varning för en spelare som jag tidigare har haft lite sådär smygande som kan vara intressant. Och den jag tänker på är då Edison Cavani. Och det är egentligen inte kopplat så mycket till honom som spelare, utan det är det här avstängningshotet som kom för ganska länge sedan då det diskuterades, när han gjorde den här Instagram-inlägget om Gracias Negrito till en kompis, och det blev rasistanklagelser och lite sådana saker. Jag trodde det där lite hade runnit ut i sanden, men nu plockade FA upp det och sa att han har fram till januari på sig att komma med något uttalande kring det. Men jag skulle gissa att det kommer rendera i en 3 matchers lång avstängning, eftersom FAs regler är ganska tydliga kring de här bitarna. Så att ja, man vet aldrig med FA, men jag hade inte tagit in Cavani med anledning av det här förrän man vet mer kring det här avstängningshotet. Pratar vi Leeds då, så är det ett lag som många har tagit in spelare, och de har en liksom fin game week 19 med double där. Men det är det lag som också har släppt in flest mål i ligan med sina 30 mål. Bielsa, han står dock stenhårt fast vid sitt sätt att spela, och även efter den här överkörningen mot United sa han det att vi kommer inte ändra vårt sätt att spela på. Vi ska såklart se över liksom de misstag som görs, men vi ska spela på det här sättet. Så att jag tror att man kan förvänta sig att det kommer släppas till en hel del lägen och så. I Leeds tycker jag även att det är värt att plocka upp att både Clich och Phillips står på 4 gula kort, och det kommer ju innebära en match avstängning om de tar ett gult kort till innan Game Week 19. Och sen så kan vi väl även säga det att Dallas, han sätter en ny kasse i den här matchen och fortsätter plocka sina poäng, även fast målen rullar in bakom honom i fel riktning så att säga. Ja, Bamford, jag vet inte, det är väl den spelare jag tycker är Leeds som är absolut mest intressant, och jag kollar fortfarande inte på att byta ut honom på något sätt, även fast han kanske inte är riktigt lika klinisk just nu som han har varit i början av säsongen, men det är ganska väntat. Jag tycker fortsatt att han är väldigt, väldigt värd att ha i sitt lag. Fredrik, Chelsea West Ham vinner Chelsea med 3-0.
Mm. Det gör de. Och det här är ju en intressant match. Det är två intressanta fantasylag fast på lite olika sätt, tycker jag. Börjar vi med Chelsea där så har de ju ett antal spelare som ligger precis mitt emellan mid-price, premium, prissegmentet där. Så kan man hitta någon som är inne i en streak eller gör det bra, så går det att få ut ganska mycket värde för pengarna. Till den här matchen kom de ju från den här snöpliga övertidsförlusten mot Wolves med 2-1. De har ju sett lite vilsna ut offensivt, och man känns som att Lampard har trevat lite efter hur han ska formera sin offensiva trea. Vi ser ju att i den här matchen så är det Abraham som startar centralt, och han gör ju två valger i slutet av matchen, men det känns ändå fortsatt osäkert där. Det känns inte som att någon är given egentligen. Vi ser att Reece James är skadad, missar matchen. Och som grädde på moset så går då även Ben Chilwell sönder innan 10 minuter är spelat. Vilket ju sög ganska hårt för oss som sitter med honom. Men sånt är livet, så det blir huxlux, så är det Aspilicueta och Emerson på kanterna istället. Och det här ställer ju såklart till lite huvudbry för många managers. Det är ganska många som sitter med antingen en av dem eller båda två. Så där bör man ju absolut kika på och ersätta dem, tycker nog jag, i Mats, precis som Stefan var inne på, att matcherna duggar ganska tätt, eller framförallt omgångarna duggar väldigt tätt. Det var spännande att se Mason Mount, att han ändå är så pass aktiv på fasta situationer. Han är ganska långt fram i banan och delaktig i spelet. Han har ju ett lite så här, en liten svår prisklass, men ändå någon att ha på watchlisten och hålla koll på. Det som oroar mig lite, det är ju det här att Kai Havertz finns. Om att han har varit ganska urusel när han har lirat, så kom han med en ganska, ganska stor prislapp, och han kommer ju att få sina chanser att spela in sig. Timo Werner fortsätter att missa, och ribbskottet i slutet tycker jag var ganska signifikativt för att han behöver väldigt många chanser för att göra sina poäng. Och jag tycker att han är lite för dyr i dagsläget för min smak. Spelschemat framåt här för Chelsea: Arsenal borta, Villa hemma, City hemma. Det ser väl inte sådär superinbjudande ut. Man blankar i 18 då. Sen har man ju visserligen en ganska trevlig double i Game Week 19 där med Fulham Leicester borta. Sitter man med hela och fräscha Chelsea-tillgångar, då hade jag nog inte gjort mig av med dem. Men de här två ytterbackarna som är skadade, där kommer i alla fall jag själv att se mig om efter alternativ. Kikar vi lite på West Ham då, som ju då är intressant, fantasy-intressant på ett annat sätt. Där har vi ju väldigt mycket intressanta budgetspelare. Så gör ju de en ganska bra match, tycker jag. Jag tycker att 3-0 är väldigt missvisande. West Ham hade mycket väl kunnat fått med sig en pinne om man hade varit lite mer kliniska i sista tredjedelen här. Man skapar ju mycket halvchanser, kanske inte så mycket tydliga målchanser, men Sebastian Haller spelar ju, och det tycker jag är intressant ur den aspekten att med han och Zuzek på plan så har man ju två fyrtorn, och det gör att West Ham spel blir väldigt klassiskt brittiskt med mycket långa bollar, mycket inlägg, och det gynnar ju den här checken, Zufall, tror jag att det ska vara, i och med att det är ett C utan sån här liten grej ovanpå. Så Zufall och Cresswell har ju väldigt, väldigt mycket nytta rent fantasymässigt av att det blir mycket inläggsspel. Och vi ser att Zuzek, som du har varit inne på Alex, är väldigt aktiv i offensivt straffområde. Jag tycker att Zuzek påminner väldigt mycket om Fellaini när han var i Everton. Framförallt, men även till viss del kanske United. Och då var det ju även David Moyes där de 5 åren som Fellaini var i Everton som tränade honom. Så det känns som att han har hittat en ny Fellaini i Thomas Zuzek. Spelschemat ser bra ut. Brighton hemma, Southampton borta, Everton borta. Inga konstigheter. Man blankar i 18. Så har man en riktig mumma double game week med Burnley och West Brom hemma i 19. Och då tänker i alla fall jag sitta med minst en West Ham-försvarare. Kanske två till och med. Mm.
Ja, kan vi säga det också där Sebastian Haller har ju gjort det bra. Samtidigt har Moyes varit ute och sagt det att Antonio han är tillbaka och tränar nu. Och de hoppas ha honom tillbaka väldigt snart. Sen så vad det kommer innebära, ja men det är väl ganska svårt att sia om. Som sagt, Haller har gjort det bra. Men ja, Antonio ska ju in där i mixen på något sätt. Kan väl även säga det att Lampard var ju ute och pratade om både Reece James och Chilwell. Och hade väl förhoppningar om att det inte skulle vara allt för farligt. Så att det är väl vettigt att i alla fall invänta senare här på veckan. Närmare deadline, se om vi får några mer tydliga besked om hur länge de är borta. Eller om de faktiskt till och med skulle kunna vara tillbaka till helgen. Det låter väl lite väl optimistiskt. Men jag tror man kanske inte ska vara allt för snabb på att avtrycka knappen där. Om man inte har någon generell plan kopplat på det.
Nej men så är det ju såklart. Säger han att de i princip är nästan redo för helgen. Då håller man ju. Men just med tanke på att säger han att men de är borta två, tre veckor. Då blir det ganska kännbart att sitta och hålla på dem. Och de är ändå relativt dyra, så det blir mycket pengar att ha på bänken tycker jag.
Verkligen, och det kommer bytas ut en hel del. Det kan finnas en del värdeminskning. Även om man har uppbyggt värde så kanske det kommer sjunka ändå.
Mm.
Stefan, Spurs Leicester vinner Leicester med 2-0.
Ja, precis. Och Mourinho han var ju väldigt bitter efter förlusten mot Liverpool där han tyckte att de hade bra lägen, framförallt i andra halvlek. Och det är kanske så att den bitterheten spelade över lite till den här matchen, för de gör återigen en ganska svag insats skulle jag säga, och tycker väl att Leicester ja, men inte alls ska skämmas för att komma iväg med den här segern. Faktum är att Tottenham bara har gjort 4 mål på de senaste 4 omgångarna, men trots det så är det ju firma Kane och Son som intresserar mig mest här vid jul, för att matcherna är så pass fina som de är, så att formen kanske inte riktigt är där offensivt sett, men det finns alla möjligheter till att den kommer tillbaka nu då, kommande veckor. Om man ska kika någonting bakåt så är det väl fortsatt Reguljon som mitt val faller på, men som sagt, jag är inte helt övertygad. Jag tycker inte att han har inte visat upp jättehög kapacitet på offensiva poäng och heller inte på bonuspoäng. Och jag har ju dragit lite i pris och kostar väl nästan 6 miljoner. Och då tycker jag att Chelsea-backarna, nu är det väl bara Zuma som är frisk, men att de är ett bättre val. Kikar vi på Leicester så... Ja, men Vardy fortsätter ju leverera och det finns väl egentligen ingen anledning till att byta ut honom. Han har framförallt varit bra på bortaplan och de har en hel del bortamatcher här vid jul förutom United som de ska möta nu härnäst. Men som sagt, där kanske det också blir en match som de inte kommer föra helt och hållet i alla fall, och att det kanske finns lite ute för Vardy att spela sitt spel på. Sen tycker jag även att Maddison har sett fin ut. Jag är inte helt övertygad med matcherna men samtidigt och att det finns andra lag som samtidigt har en enklare dubbel gameweek än vad de har i gameweek 19. Men hans form är definitivt på uppgång. Och bakåt sett så fortsätter ju Justin imponera och var ytterst nära tvåsiffriga poäng här då Maddisons mål hårfint döms bort för en var offside som, ja, men som kändes väldigt tajt. Dessutom ska man lägga till märke att Kastan var tillbaka här nu och fick snöpliga 59 minuter, men kan ju dock vara värd att hålla koll på framöver då han var väldigt bra när han var hel spelade.
Ja, vi kan väl konstatera nu att Fredrik får sitta och götta sig och prata om Liverpool stor seger. Jag får prata om en skön rivalvinst, en rejäl överkörning utav Leeds. Och, ja, du kan inte glädja dig så mycket åt Arsenal, men du får i alla fall prata om en Spurs-torsk, Stefan.
Nej, men det här får vi gärna fortsätta. De får gärna fortsätta torska matcher på löpande band här. Så. Men som sagt, jag har ingen styrkeposition i den debatten just nu.
Nej, verkligen inte. Och vi hade en diskussion om vi skulle ha med Arsenal här. Men jag propsade på ganska hårt. För nu ska vi göra den sista matchanalysen. Då, och det är West Bromwich Villa. En match Villa vinner med 3-0. Och jag tycker det finns en hel del att säga och då är det kanske inte Sam Allardyce grabbar jag pratar om framförallt utan det är Aston Villa. Villa har nu vunnit 5 av sina 6 borta matcher den här säsongen och alla de här vinsterna har man hållit nollan. I den här matchen ska man väl ha med sig att de var en man mer i nästan en timme. Men jag tycker ändå Villa gör det bra och som sagt det finns mycket att analysera. I och med Barkleys frånvaro så har ju Grealish fått en lite ny roll och de har testat runt lite. Nu tycker jag ändå att de har hittat rätt. I den här rollen som man spelar i den här matchen så gör han det ju hur bra som helst. Som sagt ska man ha med sig att de var en man mer. Men Grealish skapade 8 chanser i matchen och det är faktiskt ingen spelare som har skapat fler i en Premier League-match på bortaplan de senaste 5 säsongerna. Grealish, ja, han tappar mycket hörnor och fasta situationer när Traoré och El Ghazi spelar. I den här matchen så tog Grealish bara 1 av 7 hörnor exempelvis. Men jag tycker även att man kan stanna upp och prata lite El Ghazi och Traoré. Detta är lite extra intressant nu när Barkley ser ut att vara tillbaka och ja, enligt managern ska vara åter till helgen. Jag är inte helt säker på att Barkley kommer studsa in i den här elvan. På sikt ska han ju in såklart. Men i den här matchen så är ju El Ghazi och Traoré hur bra som helst. El Ghazi, han prisad 5,7, tar straffarna, sätter en straff i den här matchen. Senaste 2 gameweeksen så har han 16 skott varav 9 på mål och kollar man över hela Premier League så krossar han egentligen allt motstånd med de siffrorna. I den här matchen så är han ju väldigt nära att bli 3-målsskytt också och tar en del hörnor. Traoré, ja, han är prisad 5,9 så lite dyrare, gör 1+1 i den här matchen och ser väldigt bra ut. Även han tar en hel del hörnor. Så att nej, jag tycker de ser bra ut. Det känns väldigt hårt om de skulle bänkas nu till helgen efter den här insatsen. Men som sagt, jag tror att Barkley ska in i bygget. Exakt hur laget ska formeras, inte helt säker. Med Barkley in i laget så jag tror det var du Stefan som förra veckan nämnde det att Barkley mycket väl kan vara straffskytt och det är ju någonting jag har trott en längre tid. När Watkins tog straffarna så trodde jag att det var Barkley skulle ta dem istället men vi får se vad som händer och frågan är vem som får stryka på foten i Villa. Jag har svårt att se att Grealish, Barkley, Traoré och El Ghazi kan få plats. Konsa, ja han var fortsatt borta här med sjukdom. Det är ingen covid vad det rapporteras om och han ska vara åter till helgen även han. Vi kan även konstatera det att Martinez i kassen, gjorde man det dåliga valet som jag gjorde i alla fall att skeppa honom i och med Villas blank när de skulle ha mött Newcastle. Så ja, men då har man det lite tungt. Vi gick igenom hur bra liksom, defensiven har varit kanske framförallt i bortamatcherna och Martinez är ju en stor bidragande orsak till det så där sitter man ju väldigt bra med han i kassen. Någon man kanske sitter lite jobbigare med det är ju Ollie Watkins. I den här matchen så får han en sån här arm offside, ett mål bortdömt för. Jag börjar tröttna lite på Watkins och han har väl bara egentligen 3 matcher den här säsongen som han har levererat. I och för sig har han ju levererat väldigt bra i de matcherna men jag tycker det finns så många alternativ där i den där prisklassen och jag börjar tröttna lite. De har ingen double game week i 19 som vi känner till just nu och jag tror inte att det kommer bli någon där heller. Å andra sidan har de 2 hängmatcher men hur länge ska man hålla på och vänta på att de ska planeras in? Jag ser det absolut ett case till att göra ett byte och sälja honom här på kort sikt för att få in en double game week-spelare. kanske just Adams i Southampton för om man kikar på ett sånt läge och en bench boost till exempel. Och precis som jag konstaterade i Leeds där vi hade två stycken på fyra gula kort, så även McGinn och Target i Villa har fyra gula kort. Och det jag vill säga med det är väl att det kanske inte är läge att ta in de här spelarna just nu. Om vi går till West Bromwich istället då, så är ju Sam Allardyce åter på managerposten där. Jag tror att det på sikt kommer göra att han skärper till offensiven ytterligare. I den här matchen så tar ju Livermore ett blodrött kort när han försöker göra Grealish till någon fotbollsinvalid när han siktar in sig på knät. Men Liverpools röda tror jag kommer faktiskt vara ganska rejält negativt för West Bromwich defensivt sett. Och vilka gläds åt det? Jo, Mohamed Salah ägare skulle jag nog säga då. Det är Liverpool som väntar nu till helgen. Men han kommer även missa matchen mot Leeds och Arsenal. Så en spelare som Bamford kanske kan dra nytta av det också. Vi kan konstatera att Pereira är tillbaka från avstängning från sitt röda kort. Men det stärker ju knappast upp West Bromwich defensiv. I övrigt tycker jag inte finns så mycket fantasyvärde i West Bromwich utöver John Stone i kassan, som mycket väl kan vara en bra andra keeper om man vill spela bench boost i Game Week 19. Det var de matcher vi skulle gå igenom, men samtidigt tycker jag att vi försöker köra någon liten snabb uppsamling av de fyra matcher vi inte har pratat någonting om. Och Stefan, om du börjar, har du någonting du snabbt vill skjuta in?
Nej, men jag tycker Burnley har imponerat en hel del här på slutet, hållit det tätt bakåt och har fina matcher. Så att jag vill höja ett slag för Charlie Taylor för 4,5 bakåt och ja, men eventuellt en Wood framåt för 6,2 med fina matcher och en dubbel här skulle kunna vara ett alternativ för Watkins-platsen där.
Ja, det har även talats en del. United spelar ju ligacup-match mot Everton imorgon och lite på grund av, eller beroende på utfall i den matchen, skulle det kunna vara så att United-Burnleys match som är en hängmatch, att den trycks in här inom kort. Den skulle kunna hamna i 18, Game Week 18 eller Game Week 17 till och med. Men det är väldigt oklart och vi får helt enkelt se. Men där finns ju den möjligheten i alla fall. Men vi borde få besked om det väldigt, väldigt snart. Och i så fall efter morgondagens match, tänker jag.
Ja. Nej, sen tycker jag det blev ju ingen nolla här nu mot Wolves, men liksom prestationen fanns där och det var en onödig straff som orsakade att de inte höll nollan, för i övrigt så släppte de inte till speciellt mycket chanser mot Wolves.
Nej, är det något från de andra matcherna du vill flagga upp?
Ja, men jag tycker väl liksom det är svårt att inte prata Wilson. Jag tycker att liksom det är svårt matchschema, men jag har svårt att se någon som är så pass levererar så pass konstant som honom och liksom allt som oftast även plockar tre bonus när han väl gör någonting, så att jag tycker han ser jättefin ut.
Mm. Newcastle åkte ur ligacupen idag efter torsk mot Brentford och Wilson spelade 90 där, men han lär ändå spela till helgen, tänker jag. Är det någonting du, Fredrik, vill lyfta här gällande de lag vi inte har gått igenom?
Ja, men det är svårt också, tycker jag, bortsett från Dominic Calvert-Lewin, även om matchen som han spelade i kanske inte ska nämna så mycket om, men har man blänkat 2 av 14 omgångar och resten har man presterat någon form av poäng i, då har man bra nivå på det man levererar. Så att jag tycker att Calvert-Lewin är värd ett omnämnande i alla fall.
Mm, absolut. Everton har ju som sagt match mot United imorgon. Och det har gått lite snack också om att James Rodriguez eventuellt skulle kunna vara matchredo här. Det tror jag är någonting som också gör att caset för Calvert-Lewin kanske stärks ytterligare. Och det kanske inte ens behöver stärkas. Men jag tror att det är någonting Everton skulle må bra av att få tillbaka. Men då har vi gjort en summering av de matcherna. Och ska gå vidare till veckans diskussion. Och det är ju den här Game Week 18 och 19 som egentligen alla fantasy managers har liksom på näthinnan och planerar för. Och hur ska man använda chipsen? Och det kom ju så kort in på vår inspelning av förra avsnittet. Och jag tänkte att vi kanske nu har gjort en lite bättre analys och hur man bäst tar sig igenom det. Om jag börjar där, så för de personer som sitter kvar med sitt wildcard, ja, men där tycker jag strategin är ganska given. Att dra sitt första wildcard inför Game Week 16 och sen så spela free hit 18 och i wildcard då bygga för Game Week 19. Men kanske inte helt glömma bort de här bra spelarna som har single Game Weeks heller. Och så en benchbust då i 19. Är det lika självklart för dig, Stefan, om man nu sitter med alla chipsen kvar?
Ja, men det tycker jag att det är ett bra användning utav chipet där. För att det är många som har double game week i 19 som man vill sedan äga efter den double game weeken också i liksom Sala och Bruno och så.
Mm. Om du skulle sitta i den situationen, Fredrik, och dra ett wildcard i Game Week 16, hur hade du gjort med en spelare som Kevin De Bruyne som inte har dubbel i 19 men där City har väldigt fina matcher? Hade du helt gått utan City, eller hur hade du resonerat?
Ja, det är ju en bra fråga. Det beror ju lite på också hur man har tänkt sig med chipsen. Alltså, du säger att du drar ett wildcard i Game Week 16, tänker du då att du spelar ett free hit i Game Week 18?
Free hit i 18 och då förmodligen tripplar upp City i den matchen. Men sen i så fall därefter, om man då sitter utan.
Och då hade jag kanske övervägt mer och lämna honom därhän. Medan om jag inte hade haft free hit kvar och behövt spela Game Week 18, så hade han ju varit given. Så att, nej, men absolut, han kan absolut vara en möjliggörare. Och de pengarna kan finansiera mycket annat gott.
Mm. Om det här är liksom den självklara chipsstrategin. Det är klart att man inte måste göra så här, men det är så jag hade gjort om jag hade suttit med wildcard. Men det har jag inte. Och har jag inte mitt wildcard men alla de andra chipsen kvar, som det ser ut för mig och säkert många andra, då tycker inte jag det är riktigt lika självklart. Vid en första anblick så kändes som givet att man skulle köra lite samma tanke som wildcard-lagen, att nu bygga för Game Week 19 och köra en free hit 18. Stefan, hur resonerar du? Tycker du det ändå är det absolut bästa läget?
Ja, för mig är det solklart, för jag äger till exempel varken Wilson, Calvert-Lewin eller Kane framåt. Och det är spelare som jag alla kommer vilja ha i vad heter det, 18. Så att för mig är det ganska solklart att dra free hit där. Jag har dessutom för få spelare som har match i Game Week 18. Så att jag kommer göra det.
Mm. Hur resonerar du där, Fredrik?
Men jag kommer nog att landa i ungefär samma slutsats, men jag skulle vilja bredda diskussionen lite. Vi har ju fått information om att det högst sannolikt kommer att bli ytterligare en double game week i 26.
Ja, och att det även kommer vara en ganska stor double game week i 26.
Precis, och sen kommer det förmodligen då en blank game week i 29. Och det här är ju intressant att först kommer det en blank i 18, en double i 19 och sen kommer en double direkt in på. Så det är två double game weeks där, 19 och 26, innan vi går över i den blanka 29. Mm. Så free hitten i 18 känns ganska given för min del. Sen är det ju liksom med 19 där och hur mycket is i magen man vågar ha till en eventuell double game week 26. Det finns ju en del spännande matcher om man blickar så långt framåt. Men det bör man väl kanske göra om man ska resonera i huruvida man bör spara till exempel bench boost chipet där. Mm. Men det är klart att det finns ju ett par matcher där som får det att vattnas lite i munnen. Men ja, free hit i 18 och sen kommer jag nog att landa i bench boost 19. Men vi får se lite. Det beror också lite på när man väl sitter med laget. Det är lätt att ha en strategi nu. Man vet inte hur det kommer att se ut med skador som kommer tätt inpå etc. etc. Så jag kommer att dra mitt chip ganska sent för att kunna liksom ta bort fingret från avtryckaren ifall jag känner att det inte känns 100, för då kommer jag att spara det till den som ser ut att bli Double Game Week 26 i så fall.
Den stora fördelen jag ser med att nyttja Bench Boost i Game Week 19, det är ju att det finns ganska ja, men det finns ett gäng lag som har bra eller relativt bra dubbelveckor med billiga spelare för att fylla upp sina bänkplatser med. Som ja, men West Ham har varit inne på, Leeds har varit inne på. Båda de har väldigt bra double game week. Southampton med liksom, ja, men Adams exempelvis och deras försvar. Vi har en Johnstone i West Bromwich målet som en andra målvakt som man skulle kunna ta in. Så det är en väldigt stor fördel tycker jag för det här. Det som är lite jobbigt då när man ska bygga däremot, det är ju att ja, men, de byterna som är fram dit, det kommer förmodligen för väldigt många bli tvunget att fokusera på de bänkspelare man har. Man kanske behöver göra ett målvaktsbyte på sin andra målvakt och sen så kanske man efter den här dubben vill gå tillbaka och ha ett och göra liksom ett målvaktsbyte igen på sin andra målvakt och att det liksom är många byten som ska offras där. Hur resonerar ni kring de här bitarna om vi börjar med dig Stefan?
Nej men som det, jag tror man ska kolla på sitt eget lag. Nu har jag liksom, jag har inte så mycket problem med mitt lag och liksom ser inte vilka riktigt jag skulle byta ut, så att ja, men det är rätt rimligt. Jag tror att jag kan få ihop ett Double Game Week-lag där alla spelar Game Week 19 utan minus. Sen kommer det säkert inte bli så, för att det kommer säkert bli någon skada och så. Och om det liksom funkar och lirar, då kommer jag gå för det. Men har man för många byten eller att man får för mycket skador och så, då kan man ju som sagt bara sätta ut en riktigt bra elva och eventuellt dra triple captain om man har feeling för det, eller bara ja, men, hålla sina chip tycker jag i 19.
Ja, jag tycker att om man fingrar mot triple captain chipet istället för bench boost i game week 19, då tycker jag att Salah är en spelare som verkligen sticker ut. Och det är United och Burnley som ska mötas hemma på Anfield, som sagt dubbla hemmamatcher. United, ja men det är kanske ingen liksom, walk in the park, men fortfarande ändå en rätt okej match för Liverpool hemma på Anfield tycker jag. Sen så det jag också noterar, det är att Liverpool har det mest fördelaktiga spelschemat. De spelar söndag, torsdag den här dubbelomgången. Så att det är ändå rätt bra med vila däremellan. Så att risken för allt för stor rotation, men jag tror att Salah kommer starta mot Burnley. Mot United kommer han självklart starta om han är frisk och inte avstängd. Men mot Burnley tror jag också han kommer starta faktiskt. Och just nu när han fick den här vilan också. Nu är det ett tag kvar fram till Game Week 19. Men ja, det är i alla fall min tanke just kring hur många dags vila det ändå är mellan söndag och torsdag. I det här så är det väldigt lätt att liksom glömma bort de här single game week-spelarna. Det är ju ändå 10 lag som har single game weeks. Och ja, men, kanske framför allt så City är där. Vi har Spurs och vi Aston Villa, Everton. Kollar man till de här spelarna och man kanske sen vill ha in dem också, så är det stor risk att man har uppbyggt värde i dem. Calvert-Lewin är en spelare som har ökat 0,9 sen starten. Grealish 0,8, Son 0,7, Kane 0,5 och så vidare. Så att det är mycket pengar. Hur resonerar ni? Vilka single game week-spelare bör man sitta kvar med enligt er? Om vi börjar med dig Stefan.
Ja, men liksom Son och Kane tycker jag att det finns ett bra case för. Dels för att de har så fina matcher liksom nu här över jul. Och spelar i 18 och sen liksom har Sheffield United i 19. Så att de håller jag väl som favoriter. Sen tycker jag väl att det är City som intresserar mest. För att deras spelschema efter den här gameweeken är extremt fin.
Jag antar att du glömmer Grealish här eftersom jag vet hur högt du håller honom.
Ja, det gör jag. Nej, han ska ju ingenstans. Han är väl mest värd i hela spelet vad det känns i år.
Ja, och med dubbla hängmatcher då som sagt.
Exakt.
Hur tänker du där, Fredrik, om vi pratar till exempel en Calvert-Lewin som är den spelare som faktiskt har stigit mest i värde utav alla spelare i spelet, som man sitter med honom här?
Nej, men jag tänker så här också, att vi gör det nu och det är väldigt lätt att ryckas med och fokusera väldigt, väldigt mycket på de här blank och double game week, men jag brukar också försöka tänka att man ska liksom inte förstöra sitt lag allt för mycket utifrån de här gameweeksen bara, utan är det spelare som är i bra form, som levererar, då håller man dem, speciellt utifrån att man har ett uppbyggt värde, men också för att man kommer vilja ha dem förr eller senare sen ändå. Mm. Och sen så vet vi också det, att bara för att du inte har en superbra match på pappret så kan du ju fortfarande leverera. Så att jag, en sån som Calvert-Lewin ska ingenstans, i alla fall inte från mitt bygge.
Nej, han har ganska bra matcher där. Det är Villa i Game Week 19, sen är det Leicester, Newcastle, Leeds, United, Fulham. Så att, ja, det finns verkligen ett case att sitta kvar med honom, speciellt om man har suttit med honom sen starten, som faktiskt många har gjort. Och det uppbyggda värdet där, om man sen ändå tänker att man vill ha in honom lite senare. En sak vi inte har diskuterat, det är de som, precis som vi, redan har dragit sitt första wildcard. Men vid det här läget har man ju faktiskt fått sitt andra wildcard. Jag är absolut ingen som förespråkar att dra sitt andra wildcard redan här och bygga för en riktigt bra benchboost. Men är det någonting som ni tycker kan finnas ett case för, om man och i så fall i vilket läge? Vad säger du, Stefan?
Ja, men det kan ju vara så att man sitter med ett lag som funkar jättebra för Game Week 18, och då kan man ju köra på det liksom fram till dess, och sen att man drar wildcard för Game Week 19 då, för att där, liksom, de två veckorna lirar inte så mycket med varandra. Så gör man det, så tycker jag absolut att det finns ett case. Då har man ju free hit kvar till senare. Det tycker jag kan vara en strategi om det ser ut så för en slag då.
Då har man ju i och för sig även bench boost kvar. Jag tror att det många i så fall kollar på, det kanske är att dra ett wildcard redan i Game Week 17. Använda free hit 18 och sen så en bench boost i 19, för man då har byggt för det. Men det tycker du inte är lika vettigt?
Nej, alltså jag hade inte velat bränt alla mina chip på de här två gameweeksen, för det kommer komma problem längre fram, det vet vi. Så att, nej, jag hade inte lagt alla kort på de här veckorna.
Hur resonerar du, Fredrik, med det här andra wildcardet som blir tillgängligt från gameweek 16?
Ja, men till skillnad från det första wildcardet som jag plockade väldigt, väldigt tidigt, så tänker jag nog, precis som Stefan, hålla lite mer på det. Jag tycker att det är en trumf att ha på hand. Då är jag hellre, är mer liksom benägen att laborera och gambla lite med en benchboost till exempel. Och sen sitta och hålla lite på wildcardet. Vi vet ju inte hur det ser ut längre fram, och det kan ju mycket väl vara att det kommer allt ifrån covidfall till att vi får ytterligare blanks och double game weeks. Så att det andra wildcardet tänker jag så långt jag kan spara faktiskt.
Mm. Ja, jag är helt enig med er här. Jag tycker att det är läge att spara det. Men jag förstår att man kan lockas av att dra det. Och där får man göra en övervägning själv. Det viktiga är, oavsett hur man gör, att man verkligen tänker över sina beslut och planerar för det, helt enkelt. Vi lämnar den diskussionen där. Vi kommer säkerligen återkomma till den. Men nu ska vi gå vidare med veckans rekommendationer. Och vi börjar med försvarsrekar. Och jag börjar väl med mig själv här. Förra veckan hade jag Chilwell, Diaz och Trent i Liverpool. Jag väljer att stryka Chilwell i det här läget, och då på grund av hans ankelskada. Vi får väl avvakta och se vad som har hänt. Men nu vet jag inte vad du, Fredrik, sa hur det skulle uttalas, men jag ersätter med Sofal, va? Var det?
Ja, Sofal. Jag googlade mig fram tjeckiskt uttal här, och se utan sån här liten apostrof ovanpå ska tydligen vara TS som är SAR. Mm. Sen får väl våra tjeckiska lyssnare rätta oss om vi har fel, men jag tror att det ska vara Sofal.
Ja, och det är en spelare jag redan har tagit in i mitt privata lag, och och en spelare jag verkligen brinner för inför den här double game weeken. Då West Ham har fina matcher och jag tror han har fina chanser. Dessutom billig, jag tror han är prisad 4,6 eller något sånt. Stefan, senast så hade du Robertson, Chilwell och Dallas som hängde lite löst, tror jag att du sa. Nu har han gett dubbla returns här sen vi spelade in senast.
Ja, nej, precis. Men det som har varit bra med honom är att han har ju presterat, eller han har kommit till offensiva lägen egentligen hela hösten här. Nu har han fått bra utdelning på det senaste gameweeksen. Så det är liksom, det kanske är väl förtjänt på det sättet, men jag tycker det fortsatt att deras defensiv oroar mig. Men nu fick jag en skada på Chilwell och därför, ja, men får Dallas vara kvar fortsatt och Chilwell ersätts av Sofal då, som vi har pratat om. Ja, men jag tycker han ser sjukt fin ut och kollar man nu liksom mot Chelsea här, han är ju solklart högst på bonusrankingen i West Ham. Så att nej, båda assist och bonuspotential 4,6 med den fina dubbelveckan, så är han en no-brainer för mig.
Ja, Fredrik, du ska ju komma med dina första rekar här. Leta sig så fall även inför dig.
Ja, men det är ju givet. Det finns ingen anledning att övertänka eller spela smart, utan är det någonting som är givet, då är det bara att ta det för vad det är, att så fall är given. Så att det är ett självklart faktiskt första val i defensivreken. Sen så, för min egen del, så fyller jag på med Trent och Robertson. Jag tycker att båda ser så pass intressanta ut att jag kikar lite löst emot en uppdubbling i mitt privata lag. Nu ska jag kunna få till det. Men jag tror att båda de två kan komma igång här. Och Liverpool har en del intressanta matcher utifrån att kunna hålla nollan. Och de kan ju även leverera offensivt. Så att Trent, Robertson, Sofal.
Ja, det är fina försvarare. Jag förväntar mig då att du helt skippar premium mittfältare här i mittfältsreken. Du kan faktiskt få ta dem först.
Ja, men jag ska göra dig glad, Alex, och reka någon som du har pratat mycket om. Det är ju Zuzek i West Ham. Han är också tjeck och stavar med C, men det C:et har en liten sån här apostrof på. Då ska det tydligen vara tjudet. Så tjeckiska har jag lagt ner mycket tid på den här veckan. Men jag tycker Zuzek, utifrån hur han spelar i West Ham, är hyperintressant. Han är mycket inne i offensiv straffområde och är ju ett ständigt hot på huvudet. Så att Zuzek ska in. Jag tycker även att Jack Grealish är en given rek. Sitter man inte med honom, då bör man ta in honom och bara hålla honom, för han är så pass bra. Det är liksom, det är inget snack. Sen ska jag väl erkänna att jag kliver in lite på premiumspåret, men det är med Bruno Fernandes. Samma sak där egentligen. Ord överflödiga, har man inte honom, ta in honom.
Nej, det finns inte så mycket att säga om de rekarna. Jag backar ju dig. Från förra veckan så hade jag Bruno, Kevin De Bruyne och Grealish. Jag ska faktiskt vinka hej då till De Bruyne. Jag har tidigare varit inne på det att jag kan inte sitta med reka med Bruno, De Bruyne och Salah. Nej, det kanske man inte kan, men då får väl Kevin De Bruyne stryka på foten. För mig just nu så, Salah går före De Bruyne. Nu sitter jag med alla tre utav dem. Men om jag hade varit tvungen att skeppa någon, ja, men det hade ändå fått bli Kevin De Bruyne. Jag kikar inte mot att sälja honom, men i rekarna nu så jag känner att Sala måste vara där. Det blir fel att inte ha med karn. Så Bruno, Sala och Grealish för min del. Hur gör du där, Stefan? Du hade ju precis som mig De Bruyne, Bruno och Grealish förra veckan.
Nej, men jag tänkte på samma sätt. Sen tycker jag att det är liksom skumt att som Kevin De Bruyne nu, som minskar i värde inför en hemmamatch mot Newcastle, och att folk säljer honom. Det har jag svårt att förstå faktiskt. Men jag tycker som sagt att Bruno och Salah, ja, men är i bättre form just nu. Spelar i lag som gör mer mål och fick båda välförtjänt vila här senaste gameweeken. Så att de trumfar, och Grealish ser fortsatt extremt intressant ut.
Ja, går vidare på anfallsrekarna. Stefan, så satt du med Kane och Bamford förra veckan. Ser du någon anledning att göra en justering här?
Nej, de sitter kvar de också.
Det var min gissning. För egen del så satt jag med Ings och Bamford. Och Ings verkar ju ha dragit sin hamstring här och blir väl förmodligen borta ett tag. Så att han vinkar jag hej då till. Det blev ganska kort inhopp för honom. Men ersätter faktiskt med hans anfallskollega i Adams. Och det blir Bamford och Adams som jag ändå rekar. Jag gillar din rek på Kane. Samtidigt som sagt med alla de här mittfälts premiumspelen och dessutom som Fredrik nämner både Trent och Robbo som är intressanta, så kanske man behöver, om man väljer att gå på den satsningen på mittfältet och kanske gå riktigt billigt i anfallet, ja men då kanske man till och med har råd att dubbla upp med Trent och Robertson. Så att Bamford och Adams blir det för min del. Vad ska bli spännande att höra hur du tänker här, Fredrik.
Jag hänger på din rek med Shay Adams. Jag tycker att, precis som vi är inne på med Ings skada, dels tror jag att han kommer göra bra, men framförallt så känns det som att det garanterar ännu mer speltid. Nu har han ju spelat 90 ganska många matcher ändå, men det känns som att han blir given. Det känns som en vettig investering, sett till att han inte kostar jättemycket heller, livet 6,0 tror jag. Och sen så, med risk för att låter som en upprepande skiva, men Dominic Calvert-Lewin känns given.
Nej, men det som är intressant med Adams också, det var ju när Ings försvann senast, så blev det ju att Adams nästan tog Ings-rollen och blev ännu mer framskjuten. Och samspelet med Walcott som då tog klivet upp på anfallspositionen där Adams tidigare spelade, såg ju väldigt bra ut. Och jag hoppas att de kan ta vid där. Om vi kikar på differentialvalen och den tävlingen, så är det någonting jag inte skulle vilja stanna upp vid riktigt. För Stefan, du har gjort en ordentlig upphämtning och det är ett dubbelval av Sterling här i två gameweek som har gett dig poäng. Eftersom att av någon outgrundlig anledning litade på Graham Potter på att han skulle spela Pascal Gross. Men Chi fick jag, nu står det 4-3, fortfarande ledning till mig, men det ser tajt ut. Och nu till Game Week 15 väljer du först, och jag antar att du bara kommer fortsätta med din Sterling-gubbe där.
Nej, men varför ska man droppa någon som plockar in poängen? Så att Sterling, ingen verkar vilja byta in City-spelare heller, så att det är lugnt att köra någon som differential ett tag till. Så, så han väljer.
Ja, han ligger på dryga 4%. Nej, men det är ett jättebra val skulle jag säga. Han spelar ju heller inte ikväll här i ligacupen, så förmodad start till helgen. Jag ska göra ett val som, jag vet inte, jag tycker att det är lite så här märkligt kanske. Men jag vänder mig till Liverpool och Bobby Firmino. Det är en spelare som man kanske ofta snackar lite skit om i fantasy för att han inte gör riktigt mål. Men det är en decemberspelare. Håller du inte med mig om det, Fredrik? Att han brukar leverera bra här runt jul?
Framförallt så har han sett väldigt pigg ut här, 3,4%. Ja, det låter ju superintressant tycker jag. Hade rekat honom själv där också på differentiallistan. Ändå lite sådär, att såg en intressant väg in i Richarlison annars.
Ja, han var med. Han var med på min, valet stod mellan Firmino och Richarlison, för jag var helt säker på att Stefan inte skulle lämna Sterling efter det han har gjort. Han väntar på det där klassiska Sterling hattricket som han tänkte hova in, men jag hoppas kunna förstöra festen, och då full valet ändå på Firmino före Richarlison. Vi får se vad som blir rätt.
Det blir spännande att se.
Yes, och med det kastar vi oss in i Game Week 15s kaptensdiskussion. Och Game Week 15 har en deadline lördag 12.00 där på annandagen, och det klassiska Boxing Day. Jag kommer sitta bänkad för det är Leicester United som spelar, och Bruno har bortamatch, och Vardy får spela mot United. Men alltså, för mig är det liksom, det finns inte så mycket diskussion att ha här. Det är Salah som ska binda. Jag vet inte, Stefan, har du något case emot det? Jag vet att Kevin De Bruyne ska möta Newcastle hemma i Manchester. Men Det går väl inte att förbise Salah som dessutom kommer från en vila och ett West Bromwich som saknar en defensiv kugg i Livermore på defensivt mitt.
Nej, Salah är ju superkapten den här gameweeken.
Och Fredrik, jag antar att du inte säger att nej, Salah, han behöver man inte kika mot.
Nej, såklart inte. Men det jag tycker att vi bör lägga till där diskussionen, om man nu liksom går i tanken att men jag vill sticka ut och jag visste jag har ju Salah i laget men jag tar Kevin De Bruyne eller så. Det är ju det som kallas för effektivt ägande. Vi har ju Mohamed Salah är alltså, finns i 42% av lagen just nu, så att 4 av 10 lag har honom i bygget. Men när man sen kollar när deadline är passerad så kan man kolla på det som kallas för effektivt ägande, och då blir det ju så att om alla som hade Salah i bygget kaptenar honom, ja, då blir ju hans ägande 80%. Och jag tror att vi till helgen kommer att se ett ägande som ligger runt 60 kanske. Jag tror att hälften av alla som har Salah kommer att binda honom. Även om det är en del ghost ships som har honom i bygget, så lär ju rätt många där ha honom som given kapten. Så att man ska vara medveten om att spelar man vågat och sätter en annan kapten, då gamblar man väldigt högt skulle jag säga.
Jag tror även faktiskt att vi kommer se en del människor som väljer att trycka av triple captainshipet den här veckan, även om det är en single game week. Tror ni att jag har fel i det?
Nej, det behöver inte vara fel.
Nej, men jag menar snarare, tror ni att jag har fel i att det kommer vara människor som gör det där ute?
Nej, det tror jag att det kommer vara. Alltså det är väl alltid lite så. Men som sagt, jag föredrar nog att dra den när det är double. Även om det så klart är lite av ett lotteri i vilket fall som helst.
Ja. Det finns ju de lag som sitter utan Salah. Vi har ju inte pratat så mycket poddlaget i de senaste avsnitten. Men det vi kan avslöja är att vi sitter utan Salah. Och det känns jobbigt. I och för sig är Kevin De Bruyne ett bra alternativ den här veckan. Jag tycker inte han är i närheten av Salah. Men han är väl second best ändå. Och det på något sätt känns konstigt att säga att, det liksom, att han är så långt efter. Det är ändå Newcastle hemma som ska mötas. Och Newcastle har inte sett bra ut.
Nej, vi har ju inte honom. Men vi har ju uppdubblingen i Robertson och Trent. Så vi får väl hoppas på att de håller nollan i alla fall.
Och vad säger du där Fredrik? Sitter man i det här läget utan Salah? Är det minuspoäng som gäller? Eller kan man sätta den på De Bruyne? Eller hur tänker du?
Ja, alltså minuspoäng generellt sett för att få in Salah till den här. Det beror lite på såklart hur bygget ser ut. Men nej, som du säger. Vi ska ändå komma ihåg att Kevin De Bruyne är Kevin De Bruyne. Nu gör han liksom 2 mål, 2 ass i helgen, så kommer vi hylla honom som, vad var det Pep sa, att han, Messi sitter vid det stora bordet och sen vid bordet bredvid där sitter Kevin De Bruyne. Så att det kanske man ska ha i åtanke att det är ju en väldigt, väldigt bra spelare som har en otrolig högsta nivå. Så att sitter man inte med Salah så känns De Bruyne som det givna valet, och så ska man inte hålla på och hetsa minus för det tycker jag inte.
Nej, och ett vanligt byte i så fall för många, det är nog säkert att göra Kevin De Bruyne till Salah, och det är ju faktiskt ett byte som rent krass skulle kunna slå väldigt, väldigt fel ut. Jag tycker egentligen inte det finns någon anledning att lyfta några andra kaptensval än De Bruyne och Salah. Skulle det vara så att man inte sitter med någon av dem, kanske Bruno ska nämnas då borta mot Leicester, men tycker ni att det finns någon anledning att diskutera vidare här?
Nej, egentligen inte.
Nej, då är det nog kanske läge att ta minus.
Ja, precis. Vi lämnar det så. Och Fredrik, jag tänkte faktiskt lämna över ordet till dig, för vi har faktiskt kommit så långt nu att vi går över i den delen där du sa att du gärna drog till med någon form av jubileumsspecial här.
Ja, men jag kände det att ni har ju kört Still Going Strong 100 avsnitt. Jag har ju haft förmånen att få komma in här på slutet, men icke desto mindre är en del av det här jubileet. Så jag tänker att vi ska dela upp det här i 2 delar. Vi ska börja med att lära känna er lite bättre. Och sen så ska vi efter det köra ett litet klassiskt quiz på fantasy-tema. Men jag tänkte köra 5 snabba med er först, som ni får svara i tur och ordning. Och första frågan där blir egentligen, vilken är er favorit fantasy Premier League-spelare genom tiderna? Och då vill jag ha både vilken spelare och vilken säsong, för det är ju viktigt. Vi börjar med dig Alex.
Ja, kan vi börja med att säga, jag började spela 08-09 så jag missade ju Ronaldos fina 07-08 säsong. Annars är ju det ett liksom snabbt val för mig som United-fan. Men alltså, det finns ju många spelare som har gjort det bra med liksom, ja, men Suarez har väl liksom helt galen säsong. Jag är inte helt säker om det var 13-14 kanske.
Mm, 13-14.
Men alla de här spelarna som har gjort det jättebra, det är sällan de som ändå jag vänder mig mot när det är favoritspelare. Så att, ja, jag, lite konstigt kanske, men det är två aktiva spelare idag som jag kanske inte är lika sugna på nu. Men Fabianski, när han var i Swansea, det var en sån målvakt som alltid satt i mitt bygge. Jag vet att Stefan också gillar honom mycket. Och sen så Ivanovic som då var i Chelsea, som var helt galen ytterback. Som bara, dels Chelsea släppte inte in typ några mål överhuvudtaget, och han bombade på framåt och gjorde mål på alla möjliga vis. Så ja, men Fabianski i Swansea och Ivanovic, jag är inte helt säker på säsonger här. Det kanske du har bättre koll på, Stefan. Sen ska man väl nämna de här klassiska fantasyspelarna i Michu i Swansea, Mahrez i hans Leicester-säsong, Wan-Bissaka i Palace, Lundström förra säsongen och sådär. Och sen, för att inte vara helt liksom bara bakåtsträvare och titta bakåt, så ska ju Salah nämnas, kanske då 17-18 säsongen.
En viktig helgardering med andra ord.
Ja, det är det, men som sagt, om det är nu kastar jag ur med massa spelare, men mina favoritspelare, det får nog bli Fabianski, Swansea och Ivanovic i Chelsea ändå.
Ja.
Ja, Stefan, då vill vi se en lite smalare rek från dig där än hela garden.
Ja, jag tolkar det som att det var en spelare, och för mig så för mig så faller ju då valet på Cesc Fabregas i Arsenal, och det var mycket på grund av att det var tidigt, jag tror att det var liksom 26-27 där någonstans, och då så liksom för att få bonus så var det, såg det väldigt annorlunda ut mot vad det gör idag. Men då var det en jury som utsåg liksom de tre bästa spelarna i varje match. Det var så man fick bonuspoäng. Och Cesc, han var ju mer eller mindre självskriven i att få tre bonus. Även om Arsenal liksom inte vann matchen så tyckte man att han var bäst på plan. Så kaptenen av honom hade ju jättestor uppsida med tanke på att, ja, men dels så var han ju, spelar han ju liksom i den här offensiva, men typ, tänk Bruno Fernandes-rollen för United idag. Så han gjorde ju både mycket assist och mycket mål, och ja, men fick bonus hela tiden. Så han kaptenade man ju konstant där.
Så jävla tråkig du är som går på en så här hemmarek och väljer en Arsenal-spelare.
Erkänn
du också att du älskar Fabianski i Swansea?
Ja, ja, absolut. Jag älskar många spelare, men jag hade inte tolkat frågan riktigt som du hade gjort. Så, nej, men såklart. Sen som Arsenal-supporter så måste man ju få glädjas åt någonting. Och då får man ju gräva fram det ur historieböckerna här när vi var bra.
Då hade du väl kunnat valt Sanchez också i och för sig.
Ja, absolut, absolut.
Sen så, Stefan, du var ju en av de få som satt med Mahrez Game Week 1 där i Leicester.
Ja, det gjorde jag.
Han måste ju ligga nära hjärtat ändå.
Ja, absolut. Men jag kommer inte ihåg, vilken säsong var det?
Det var ju när de vann.
Ja, det var 15-16 eller? Ja, nej, jag vet inte. Ja. Nej, men Cesc. Mm.
Ja, vilka snabbfrågor det blev.
Mm, eller hur?
Det är mitt fel.
Ja, men vi rusar vidare till fråga två då. Vilken formation gillar ni mest i bygget när ni ska sätta upp elvan, och vilken landar ni oftast i själva? Det behöver ju inte vara samma svar på det. Det kan ju innehålla två delar i det svaret. Så vi börjar med dig då, Stefan.
Nej, men det blir någon form av 3-4-3 eller 3-5-2. Lite beroende på hur det ser ut just för den säsongen. Men oftast så brukar det väl vara lättast att hitta liksom budgetspelare och ha på bänken i backlinjen. Och det är väl det som ofta avgör liksom det valet. Sen vill man ju alltid vara liksom offensivt lagd och ha fler offensiva spelare på banan. Det är lite roligare att spela spelet på det sättet. Men det finns en strategisk vinkel i det också. Så.
Alex, instämmer du?
Ja, men det gör jag nog. Men vill samtidigt lägga till, utan att bli allt för långrandig, så brukar jag ha en ganska djup bredd på min bänk. Och 3-4-3 och 3-5-2 är nog ändå vanligast för mig. Men i och med det djupa bredden med, och det jag menar med det är att egentligen hela min bänk är startspelare även om de är billiga. Det gör att det lite kan ändras från game week till game week. Att en viss game week kan jag absolut spela med en fyrbackslinje för att jag tycker att det verkar vara det bästa läget. Så att, ja, det blir mitt svar. Det är lite kortare än på fråga ett i alla fall.
Ja, det är bra det. Fråga tre då. Vilket är favoritchippet att använda? Och då är frågan, i vilket läge?
Ska jag ta den eller?
Ja, kör du.
Jag är en sån där tråkig manager som gör som de flesta andra i just de här bitarna. Jag använder oftast liksom, bench boost och triple captain i double game weeks. Bench boost är ju ett lite nyare chip, eller inte bench boost utan free hit, och det har väl oftast använt vid blanks. Men jag gillar väl generellt att använda skulle vi kasta in det och säga till och med så detaljerat att jag gillar att spela bench boost eller triple captain sent i de här dubbelomgången som brukar ligga typ 37. Då liksom vissa lag inte har någonting att spela för och sådär. Så att det är väl så svaret får bli, att jag gillar att använda det sent. Nu är det inte så i år. Men, ja, men säg triple captain game week 37 när någon går för skytteliga vinsten.
Stefan?
Jag säger han som har fått ett poäng på sin triple captain senaste. Favoriten är ju att sätta upp en riktigt fin bench boost. Men det har varit svårt de senaste säsongerna då det ofta har varit, ja, men att det har varit blanks innan den här doublen som kommer. Och då att det blir svårare att sätta upp med ett wildcard och sen liksom få maximal effekt för det. Men när det funkar är det riktigt fint, och då kan man ju segla en bra bit över 100 poäng om det vill sig väl.
Har det varit svårt med bench boost? Jag säger triple captain, det är det sämsta chippet som går. Det är 3 poäng varje år. Jag tror jag har haft det i 3 år i rad nu. Förra året då med hans skada där.
Ja. Ja, du får byta strategi där. Liksom. Ja. Vi går vidare till fjärde frågan där. Vad är bästa slutplaceringen overall rank och vilken säsong var det? Börja med Stefan.
Jag hamnade på 1078 14-15, och det tror jag var Chelsea vann den säsongen. Jag tror att det var mycket på grund av liksom att det var att sitta tidigt och rätt i Chelsea. Sen tror jag att man har en fördel av, så Arsenal kom trea till exempel och var bra, och jag tror man har en fördel av att vara liksom ett hängivet fan när laget man följer går bra, för att man har väldigt fina insikter i det laget. Och om det finns fantasyintresse dessutom så har man en extra fördel där, skulle jag säga.
Båda gott för dig, Fredrik.
Förlåt?
Det är båda gott för dig, Fredrik.
Ja, det är absolut. Det gör det ju, och det ser ju bra, onekligen bra ut just nu. Men det är ju bara 14 game weeks in i den här säsongen. Du då, Alex, vad har du som bästa slutplacering?
Ja, nej, men min bästa är att jag hamnar 5000 någonting 17-18. Annars är jag mest stolt egentligen över att jag har hamnat topp 50 000 de senaste 5 säsongerna. Vilket liksom är på något sätt den här tråkmänniskan som har en hög lägsta nivå men aldrig är där liksom allra högst upp. Men 5000 är väl okej. Sen så ska det ju nämnas att poddlaget, första säsongen vi startade podden 18-19 där, så kom ju vi på plats 3000 någonting med poddlaget. Så att det är ju faktiskt en placering som är bättre än vad jag har haft någonsin sen jag startade min karriär 08-09. Men jag vet inte, jag vill inte bara ge det till Stefan ändå.
Nej, jag har ju förlorat 3 år i rad här mot dig, Alex. Ja. Så, och den säsongen du nämnde, 17-18, den minns jag mycket väl. För då gick du om mig i Game Week 38 när du tog in Patrik van Aanholt i sista omgången. Och han gjorde fan över 20 poäng, tror jag. Helt sinnessjuk avslutning.
Och så jävla givet också.
Ja, ja. Den minns vi. Mm-hmm. Ja, sista frågan då. Och det är ju en fråga, vilken regel/poängsättning skulle ni vilja ändra på om ni fick göra det i spelet? Vi börjar med dig, Alex.
Nörd som man är så är det svårt att välja en, alltså man vill in och pilla i mycket. men Alltså fuck. Ska jag bara nämna en, så är det nog straffpoängsystemet som jag tycker skulle behövas en ordentlig genomsyn av. Jag skulle vilja till exempel att den som skapar straffen får poäng oavsett om straffen sätts eller inte. Jag tycker dessutom att den spelare som sätter straffen ska få lika mycket poäng. Alltså ett straffmål är x poäng, inte mer poäng för att en försvarare slår en straff. Så det är väl liksom, ja, men straffpoängsdelen jag skulle vilja ändra. Om jag bara får ändra en grej.
Jag kan skjuta in det. Jag tycker också att den är kass. Och jag kan väl bara tillägga att så här, man får ju, om som anfallare, om du sätter en straff, får du ju lika mycket liksom poäng i bonussystemet som du får om du gör ett spelmål.
Precis.
Så det blir ju ännu mer snedvridet tycker jag, och gör ju att man, ja, men man måste fokusera på straffskyttar i större utsträckning.
Jävla Callum Wilson.
Ja, nej, men sen kan jag tycka också att liksom, om man kollar på rent bonuspoängsystemet i helhet, så blir det ju väldigt tiltat till folk som tar poäng alternativt backar. Det är väldigt svårt för till exempel en drös med mittfältare och ta sig in där, oavsett om man liksom världsbäst som någon form av lite mer defensiv roll, så finns det ju noll intresse för sådana spelare i dagens fantasy.
Ja, jag har en bubblare där att slänga in. Vad tror ni om att slänga in en eller två poäng för så kallade hockeyassist? Blir det för mycket poäng i spelet då? Eller skulle man få med att täcka in lite mer spelfördelare? Skulle en sån som Thiago eller en Kanté blir mer intressant om Dico plockar poäng även så.
Ja, finns väl ett case för. Jag vet inte om man gör det lite ännu mer avancerat än vad det redan är. Jag är ju mer att jag skulle välkomna en översyn av liksom chipsen som finns. Jag, till exempel som Stefan nämnde, min historik med Triple Captain. Jag tycker väl kanske att det skulle man kunna göra om, det chippet. Och det är inte bara på grund
till quadruple captain då.
Nej, men man kanske skulle kunna köra double captain. Alltså du får dubbla för både din kapten och din vice exempelvis. Så hade jag tyckt varit roligt som en uppdatering.
Ja, men det man vill ju minska variansen i utfallen. Det känner man väl. Mindre flytt.
Ja, det är bra. Vad härligt. Det är spännande att höra. Nu tänkte jag skulle grilla er lite med ett litet quiz här. Och avslöja blotten. Ja, visst är det ångest. Det är ju som vi pratade om tidigare, Alex. Det är roligt att göra quiz. Det är värre att ställa till svars och svara på dem. Speciellt när folk ska lyssna på det.
Ja.
Men jag tänker så här. Vi lägger upp det som så att den som lyssnar också kan vara med och testa sig själv. Och se hur bra koll man har på. Det är i huvudsak årets säsong. Så jag skulle vilja be er, Stefan och Alex, att stänga ner. Så att ni inte har massa data framför er i form av fantasy-sidan eller så. Vi vill inte ha någon fusk här.
Nej. Självklart ingen fusk.
Nej.
Eller hur, Stefan?
Nej, jag har ingen fusk.
Nej.
Nej, jag litar på er. Är ni redo för första frågan?
Är det liksom, måste man vara snabb här?
Nej, det är ingen snabb. Utan ni kommer att svara. Jag kommer att berätta för vem som svarar först. Mm. Och så litar jag på att den som svarar som nummer två inte korrigerar sitt svar. Utan det här är gentleman's agreement att det här ska gå rätt till. Så jag ställer frågan först. Ni funderar lite, sen kommer jag be er om ett svar i turordning. Då börjar vi. Första frågan. Vem har högst ägarandel, alltså TSB, Team Selected By, i poddande stund? Det vill säga just nu i hela spelet den här säsongen.
Ja, vem är det som ska svara?
Det är Alex som kommer att svara först.
Står mellan två spelare. Fuck, jag går på sydkoreanen.
Jongmin Son alltså.
Han är inte i mitt lag. Det är inte den andra jag tänker på.
Jag tror att jag har rätt på den här faktiskt. Calvert-Lewin.
Ja, det är de jag väljer mellan.
Ja, ni är ju helt rätt ute. Den ena har ett TSB på 61,8 och den andra på 60,9. Så det är ju väldigt jämnt mellan dem. Sen faller det ner till 43 och så vidare. Det är faktiskt Jongmin Son som har högst TSB på 61,8. Yes. Vi sätter ett poäng till Alex där. Mm. Stefan får chans till revansch på fråga två, och då är du först ut att svara på vilken av följande spelare tog flest fantasypoäng under förra säsongen, och då ska ni få fyra alternativ, och det är alltså av de här fyra spelarna. Så vilken av följande spelare tog flest fantasypoäng under förra säsongen, det är 1920. Var det Salah, Mané, Kevin De Bruyne eller Raheem Sterling? Salah, Mané, Kevin De Bruyne eller Sterling?
Kevin De Bruyne.
Salah svarar jag.
Ni valde ju bort Sterling och Mané. Det gjorde ni rätt i. 251 respektive 233. Det var Kevin De Bruyne som tog flest poäng.
Yes.
Så vi sätter 1-1. Inför tredje frågan. Southampton går som tåget den här säsongen. Vilken spelare i Saints har bytts in flest gånger av fantasy managers? Alltså har flest transfers in under säsongen hittills. Då ska ni få fyra alternativ för att göra det lite enklare. Tror vi att det är Alex McCarthy? Tror vi att det är Vestergaard, James Ward-Prowse eller Danny Ings? McCarthy, Vestergaard, James Ward-Prowse eller Danny Ings? Vem har bytts in flest gånger? Och jag vill ha svar först ifrån Alex.
Ja du, det är svårt det här. Ja men byta in, vem? Fan, det får inte bli för långrandigt här. Jag kastar ur mig Vestergaard.
Vestergaard, Stefan, vill du köra Vestergaard också eller vill du välja någon annan?
Nej, jag funderade på Ings, men jag tänkte att han var fan för kort tillbaka. Jag kör Ward-Prowse.
Då kan jag till din stora glädje med att James Ward-Prowse är rätt svar med ja. 1,7 miljoner transfers in. Vestergaard är tvåa i Saints på 1,3.
Jag tänker att det är båda de spelarna, det är inga man startar med Game Week 1. Och Ings har varit skadad dessutom och inte riktigt kommit tillbaka.
Men han är nästan uppe i 1 miljon transfers in ändå. Så
ja.
Det är 2-1. 2-1 Stefan inför fråga 4. Då är frågan, vem har tagit flest bonuspoäng hittills den här säsongen? Och då alltså inte bonusgrundande utan bonuspoäng. Ni ska få fyra alternativ. Är det Kane, Son, Bruno eller Vardy? Jag vill ha svar från Stefan först. Oh. Kane, Son, Bruno, Vardy. Vem har tagit flest bonuspoäng den här säsongen?
Harry Kane.
Ja, det är jag också relativt säker på. Även fast det förmodligen är ganska jämnt där uppe.
Båda går på Kane?
Ja.
Jag kan säga att Kane, Son, Bruno, Vardy. Siffrorna i bonuspoäng är 18, 16, 16, 17. Så det är ju precis som du sa Alex, väldigt tight. Men Kane är rätt svar. Vilket gör att vi inför sista frågan där så har ju Stefan en ledning. Men Alex, du har en ganska god chans ändå. För det är en United-fråga som kommer som nummer 5.
Då kommer det bli fel svar från mig.
så jag kan kopiera hans svar nu.
Ja.
Ja, just det.
Ett gentleman's agreement är att vi inte gör det. Men,
jag skulle nästan vilja att vi ändrar så att Stefan svarar först på den här.
Ja, jag kan svara först på den här.
Ja, absolut. Vi kör på det.
Litar inte alls på.
Vilken back i Man United har tagit flest poäng hittills den här säsongen? Och ska ni få fyra alternativ. Är det Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire eller Victor Nilsson Lindelöf?
Alltså,
Shaw, Wan-Bissaka, Maguire eller Vigge? Vem har tagit mest poäng hittills?
Fan, Stefan får börja. Har tagit mycket poäng på slutet här. Det kan ju inte vara så att han ligger först.
Då vill har du gått in på fantasy-sidan?
Nej, jag har inte gjort det. Jag tar, men det är så jävla sjuk fråga. Jag tar Luke Shaw.
Yes, yes, yes. Jag är helt säker på att det här är Vigge. Jag har nämligen kikat på det när jag har förberett United-prestationen inför dagens avsnitt.
Ja, det stämmer att det är Vigge på 41. Maguire, Wan-Bissaka 37 och Shaw har faktiskt bara tagit 24 poäng.
Ja, det var ju riktigt dåligt.
Ja, Shaw har ju varit skadad också.
Ja, han har ju det. Det. Men det här är ju vad bra att jag förberedde en utslagsfråga då. Jag misstänkte att det skulle kunna bli jämnt 3-3. Ändå tycker jag att ni kommer undan med liksom någon form av ära i behåll. Men eftersom vi hade en United-fråga här så kommer utslagsfrågan att vara av Arsenal-karaktär. Och den lyder då så här. Mesut Özils bästa säsong i fantasy, det var 15-16. Hur många poäng tog han då? Mesut Özil 15-16.
Nu får Alex börja då.
Ja, jag får väl det. Fan. 15-16.
Det var alltså Özils bästa säsong i fantasy.
Ja, men han har inte tagit dröm på. Han gjorde ju svin mycket ass. Var det den säsongen? Han pratades assrekord och grejer. Ja, omsätta i poäng. Men fan, han var ju uppe i... Ja, jag kan inte ens räkna om det i huvudet. Men var en...
Då vill vi be om ett svar.
Ja, jag vet inte ens hur mycket poäng det brukar ligga på de här mittfältarna på. Vi kastar iväg 225.
225 från Alex. Stefan nu, vill kontra.
Ja, det här är ju en jobbig fråga nu. För Stefan, kommer du svara 226 eller 224 nu eller?
Ja, exakt. Nej, men jag kan vara lite schysst. Jag säger 205.
205.
Han gjorde väl nästan 20 ass den säsongen, hör för mig.
Ja, frågan är hur mycket mål han gjorde. Inte många.
Nej, inte så många. Men...
Han gjorde ju inte det. Faktum är att Mesut Özil gjorde blankt 200 poäng. Mm. Vilket innebär att Stefan avgår med segern.
Yes!
Och utslagsfrågan.
Ja, surt.
Ja. Lyssnarna får väl höra av sig om de kände att de utklassade er i det här.
Klart. Det är klart vi har lyssnare som gjorde det. Och, yes.
Ja, det är bara bryta ihop och gå vidare, Alex.
Ja, det är väl det. Bara hoppa rätt in i lyssnarfrågorna kanske.
Ja, det är bra.
Och jag tycker Martin Salin sammanfattade ganska bra. Vad fan gör man med Manchester City? Vi var inne på det. Att folk håller på att sälja De Bruyne och sånt. Och det låter som att Martin håller på att överväga det. Man sitter väl lugnt kvar med De Bruyne, va?
Ja, det tycker jag. Speciellt här mot Newcastle. Jag ser ingen anledning till att få panik här. Men det är som sagt, som ni var inne på. Om man står där och har pengar över till Salah den här gameweeken så... Ja, Salah vill man ju äga mer än vad man vill äga De Bruyne. Så om man inte har några andra problem så kan väl det vara ett byte om det är så.
Ja, men om man pratar liksom... City-försvarare är det många som har gått till och Citys försvar har ju sett bra ut. Finns det någon anledning att byta ut där för att de inte har en dubbel? Jag tycker inte det.
Nej, alltså det är ju... Jag sitter själv med Cancelo i bygget och nu startar han ikväll när vi spelar in här mot... I den här förbaskade trötta kuppen Arsenal.
Du har väl andra problem med dina Chelsea-försvarare, vän?
Ja, det också. Men jag sitter med två byten. Jag är ju den som var med oss på Facebook Live som jag gjorde premiär i vet att jag är en vän av att spara byten. Så att nu sitter man ganska gött med två byten ändå. Mm. Jag tänker nog inte byta ut Cancelo ändå. Jag tänker att visserligen han kan riskera att vila så här nu. Men jag tycker att Peppa visar ganska tydligt att Cancelo är en person som får starta många matcher och City har ett så pass bra schema att jag är beredd att ta den risken att han missar en game week.
Mm. Så egentligen sitter man lugnt i båten med City-spelarna, är det det vi summerar det med?
Ja, men det tycker jag.
Vi har en lyssnare också här, André Videim Ekelund, skriver jag. Citys offensiv är usel tycker jag. Är det läge att gå helt utan deras offensiva spelare? Jag tycker att det är ganska hårt mot City. Och jag tycker att Kevin De Bruyne ändå liksom skapar lägen. Sen så den här slutprodukten från Aguero kanske framförallt saknas ju där. Att han är borta. Men att den är usel tycker jag är lite väl hårt.
Ja, som jag var inne på så har de ju skapat fler chanser än Liverpool senaste fyra gameweeksen. Så att det är inte så här... Det är som du säger, lägen skapas men skärpan finns inte.
Nej, vi ser också Jesus är tillbaka från skada nu och gör mål i kväll här mot Arsenal.
Mot Arsenal, förvisso.
förvisso. Ja. Men kan han komma igång? Jag är ingen jättefan av Jesus generellt, men han är i alla fall en anfallare till skillnad från när han spelar Ferran Torres som falsk nia. Så kan han komma igång och sätta de här tappinsen som De Bruyne serverar, så kan det ju ändå trilla in poäng där, tänker jag.
Stefan, du får ju glädja dig över att Martinelli är tillbaka och tar poäng.
Ja, men Martinelli, jag hade velat lyfta honom där som övrig, men sen så såg jag att han står som mittfältare och där tycker jag liksom, han trumfar inte Zuzek, men hade han stått som anfallare för 4,9 så hade han ju, som jag trodde att han stod som anfallare, då hade han varit en bra ersättare till Brewster.
Absolut. Vi kan fortsätta med City. Adam Rydström är inne på en fråga som Stefan, du och jag tog ju bort De Bruyne i rekarna får ersätta med Sala. Och han undrar, är Kevin De Bruyne verkligen ett måste? Tycker inte jag får valuta för honom? Man kan ju byta in typ Calvert-Lewin och någon schysst mittfältare istället. Har ni något förslag för byten mot Kevin De Bruyne om man nu väljer att gå den vägen?
Nej, men ska man inte ha Kevin De Bruyne då ska man ju ha Bruno och Sala på mitten, tycker jag. Sen ska man väl ha Son också säkert. Alltså med deras matcher så borde man ha råd med honom.
Ja, han har ju lagt upp sitt lag här som kommentar också. Då har han ju Fernandes och Sala ser ut som. Och då känns väl Son som det givna bytet och plus att han får loss lite kapital.
Och jag tycker inte att Kevin De Bruyne är ett måste trots det här fina spelschemat, men jag tycker samtidigt att han är väldigt fin att sitta med. Men det är som sagt, det är alltid det där man måste väga liksom Kevin De Bruyne och en annan spelare mot vad man får annars. Så att det finns absolut ett case att ta ut De Bruyne, till exempel om man då tror att City kanske trots fint spelschema inte får igång sin offensiv riktigt om man vill satsa på den här dubbelveckan. Kan man till exempel då nedgradera De Bruyne ordentligt och så se till att gå in i Double Game Week med Salah, Trent och Robbo om man nu tror liksom Liverpool kommer göra det väldigt bra där. Ja, varför inte? Yes, det är ju mycket försvarare som är uppe, Chilwell såklart, men även Cancelo. Robin Aronsson skriver in och han ska byta ut Vardy och Cancelo inför den här omgången på grund av att Kane ska in. Men vilken försvarare ska han ta in istället för Cancelo? Han har 0,3 på banken, så behöver en försvarare för max 5,0. Och jag kan väl nämna att utöver Cancelo då, så har han Chilwell, Zuma, Konsa och Dallas.
Han hade Kofaller.
Nej, han har ju inte det.
Nej, då tycker jag det bytet man borde göra.
Ja, vi har ju alla tre som vår rek och det passar väldigt bra med dubbel och sådana saker. Så att om man nu väljer att göra det här bytet så tycker jag att Kofall är ett jättebra val.
Ja, men absolut. Sen var det, skulle han göra ett dubbelbyte där, ta ut Vardy också?
Ja, för han ville få in Kane.
Ja, för att få in Kane också. Nej, men absolut. Det känns väl som ett givet val.
Och så kommer Vardy smälla in två mot United. Chilwell då, om vi fokuserar där. Viktor Bredal, ja, han pratade i och för sig inte om Chilwell, men det var en rolig övergång här. Men Viktor i alla fall, han har spelat fantasy tre säsonger och han har aldrig ägt Trent eller Robertson i sina lag. Han tycker de är alldeles för dyra och undrar om man tänker helt fel.
Alltså, det var ju de två spelarna som hade bäst värde i hela spelet i fjol. Så ja, jag skulle säga att han tänker fel där. Sen kan man väl tycka att liksom Trent, han har inte kommit upp på samma nivå som han var på i fjol. Men Robertson har ju trumfat den nivån han låg på i fjol. Så att ja, jag tycker absolut att Robertson bör vara av intresse för alla som spelar.
Ja, och det var roligt att ta upp den, för frågan efter det från Torbjörn Olsson, och han skriver så här: ska byta ut Chilwell mot Robertson eller Trent nu i Game Week 15? Sedan blir det wildcard i Game Week 16. Sen så ställer han en fråga som jag tycker är lite svår, för så här, vem av dessa tror ni får flest spelade minuter mellan Game Week 15 och 19? Alltså, om man ska dra ett wildcard i Game Week 16 så är det ju egentligen bara en liksom pant, men det kanske är för vilket val han sen ska göra. Hur hade ni gjort där?
Nej, men jag tycker att Alltså valet mellan Trent och Robertson, där finns det egentligen inget annat att gå på än ren magkänsla. Det är, där kanske just som läget är just nu så är Robertson det lite mer säkra valet. Han har ångan uppe, men Trent har en lite högre högsta nivå. Så vill man gamla lite går man på Trent, och vill man gå på den som ångan uppe så är det Robertson.
Ja, och det som är att man tänker sig, ja, men jag tar Trent så sticker jag ut lite. Men ägarandelen är inte jättestor skillnad ändå. Du tror jag i och för sig att Trent sitter i fler ghost chips än vad Robertson gör. Men Robertson ägs utav 20% och Trent ägs utav nästan 14%. Så det är ingen jätteskillnad när man kikar på det. Jag hade gått på form, och då blir det ju Robertson liksom på short punt. Sen tycker jag att det är ett läge att gå in på Trent på längre sikt, med tanke på att de är prisade samma, och jag ser att Trents tak är högre än vad Robertson är om man ser kvarvarande del utav säsongen. Det är i alla fall så jag resonerar. Och Carl Kviding, vi fortsätter med Chilwell. I nuläget har jag Chilwell laget och Justin, Luckman och Walker Peters på bänken. Ett fritt byte. Spara bytet eller byta ut Chilwell?
Ja, alltså det beror på. Jag sitter ju också med Chilwell som skadad, men jag har ju också spelande reserver och kasta in. Och stämmer det som Lampard säger att det här visar sig vara bara liksom en stukning och att han är nära, då tycker jag att liksom, varför ska jag slösa ett byte på Chilwell om han ändå kommer vara helt till double game weekend? Så jag funderar på att behålla.
Mm. Hur resonerar du där, Fredrik?
Jag önskar att jag hade lika mycket is i magen. Det kan ju bero på att jag sitter med Cancelo, Jamal Lewis och Lamptey också. Så hela min backlinje är lite av en ambulansutryckning. Hela linan där. Och också för att med två fria byten, jag är sugen på att få in Trent eller Robertson eller båda nu, redan nu till helgen. Eftersom Liverpool har en så pass bra match. Jag tror att Big Sam kommer att parkera bussen på ett... Han kommer fick parkera den där ännu närmare kortlinjen än vad Mourinho gjorde. Så att, om inte Chilwell är liksom mer eller mindre tillbaka till helgen, så ryker han nog mot Trent eller Robertson. Men då bygger det ju på att man har de medlen. Har man inte möjlighet att göra det raka bytet, då hade jag kanske suttit och avvaktat.
Men som sagt, det går även att göra en till Kofall, men jag tycker mycket handlar egentligen om det Stefan är inne på, att han sitter med en bänk, precis som Carl gör här, så har han liksom en bänk med startande spelare som inte har så stora rotationsrisker, till skillnad från dig där, Fredrik. Så att, har man sånt läge, ja, men då hade jag nog gått på Stefans linje att verkligen ha is i magen, även om man tror att han missar den här och kanske till och med nästa också. Så det är inte hela världen, men såklart får man besked att han är borta några veckor. Ja, men några veckor, det är inte två game weeks, utan det är många fler än så just nu. Så att då är det en helt annan sak, då måste man ju ta ut honom, tycker jag. Och där tror jag vi svarar på Erik Julins fråga också. Sen så snabbt kan jag svara på Daniel Wickenbergs fråga. Är Emerson värd en chansning nu när Chilwell är skadad? Och det tycker inte jag att han är, mycket då. Sen som sagt, vi får väl se. Är det liksom en jätteallvarlig skada som av någon anledning kommer fram, så får man väl omvärdera eventuellt. Anfallsfrågor då istället, så går vi till Oskar Eklöf som har tröttnat lite på Watkins och undrar om det är den sämsta anfallaren i ett bra offensivt fungerande lag som finns att tillgå. Tycker han ser riktigt osäker ut, dålig löpvilja och få avslut som ensam striker match efter match. Han har bidragit med 14 skott på mål och spelat 90 minuter i samtliga 13 matcher för Villa. Vad säger ni? Stefan, jag ger den här till dig, för vi har ju pratat lite om Watkins. Han har ju haft en del oflyt också, får man ändå säga.
Nej, men vi sa ju det. Hade han satt sin straff, då kanske det hade varit 5 mål till. Liksom, för att de har fått 2 till straffar. Han har haft de här 2 offside-målen som har varit sjukt marginella. Så att visst, han hade kunnat leverera mycket mer än vad han har gjort, men samtidigt så är han frustrerande. Dock så ska vi säga att han liksom, det finns ju ingen oro för att han ska bänkas eller så. Han gör ju, han är lite Marcus Berg i svenska landslaget. Han bidrar med väldigt mycket, men man kanske inte just med målskyttet just nu.
Nej, jag pratar ju om det, att det händer mycket i Villas mittfältsled nu när Barkley kommer tillbaka. Det finns ingen risk, jag tror inte det, men jag undrar om någon av er ser någon risk med att försöka liksom få in alla mittfält och spela med någon falsk nia. Fredrik, tror du att den risken finns?
Nej, men jag tycker inte det finns någon av de offensiva mittfältarna som riktigt har den typen av kvaliteter att spela falsk nia. Utan om han vill knö in Barkley till varje pris, då tänker jag mig snarare kanske ett 4-1-4-1 med Douglas Luiz sittande och sen få in fyra mittfältare framför och sen ha en Watkins ensam på topp i så fall. Så jag tror att Watkins känns rätt så safe ändå. Så sen, jag sitter inte med honom själv. Hade jag gjort det, jag ser hans största problemet i bygget, då sitter man ju väldigt, väldigt bra till. Det är ju inget jättekul spelschema efter den här gameweeken. Jag hade nog hållit honom nu till helgen till annan dag, och sen hade jag kanske kikat om mig om, beroende lite på om han presterar eller inte.
Ja, när han dessutom inte har double där i Gameweek 19. Även om Villa sitter med två hängmatcher, så de kommer ju komma längre fram. Då kan man ta in honom tills dess. Jag lutar också faktiskt mot att ta ut honom, om det inte är så att jag behöver använda bytena på annat håll. Men har jag byten över till Gameweek 19, så kommer nog Watkins få stryka på foten. Och då helt plötsligt blir ju Kalle Stödbergs fråga ganska intressant. Han vill att vi ska ranka anfallarna som ligger där runt 5,5-6,5 i pris, och lite vilka av dem som vi tror tar mest poäng kommande 5 Gameweeks. Vi har ju varit inne på Shay Adams och pratar mycket om Bamford också. Båda de har ju double game weeks. De två håller jag väldigt högt. Vad säger ni? Om vi börjar med dig, Stefan.
Nej, men som sagt, Adams är väl den som jag håller högst här. Sen tycker jag, Haller-situationen, jag hade hellre velat investerat i en Antonio, fast hans fysiska status är ju alldeles för osäker. Så att nej, det tror jag i sånt fall blir ett beslut framåt liksom deadline 19, om man får en feeling för honom där. Annars så vet jag inte, det är inget som är aktuellt för mig, men Rodrigo, han spelar ju som mittfältare i Leeds, men liksom, man kan inte säga så mycket om position i Leeds. De rör sig lite som de vill, men han är ju en bra spelare och liksom står som anfallare. Jag har redan tre från Leeds, så jag kan inte byta in honom, men det skulle också kunna vara ett alternativ.
Är det någon spelare du vill lägga till här, Fredrik?
Nej, inte spelare igen, men jag vill egentligen påpeka där, haka på Stefans diskussion om Leeds, att de har ju ett väldigt intressant spelschema där, ja, men fram till, ja, men egentligen Gameweek 20. Alltså vi har Burnley hemma, vi har West Brom borta, sen kommer Tottenham borta, blank. Sen har du en fantastiskt fin dubbel där 19 med Brighton också och Southampton hemma. Så att det är ju inte omöjligt att en sån som Bamford fortsätter att plocka bra med poäng närmsta månaden här, det tror jag inte.
Vi har ju även konstaterat där att Leeds defensiv kanske inte är liksom det man absolut först rekar att investera i. Så att går man riktigt billigt i anfallet, så skulle det ju kunna sitta med en Bamford, en Rodrigo och en Adams. Om man nu då till exempel till den här dubbel game weekend vill ha det här premium mittfältet och kanske gå på Trent och Robbo, eller i alla fall någon av dem, och lite mer premium på försvarssidan. Yes, jag vet inte om det var att vi rankade anfallen, men jag tycker att det är svårt att särskilja Bamford och Adams. Jag tycker båda är väldigt, väldigt bra. Sen så skiljer de i pris, så att Adams är ju billigare. Så att, ja, kanske Adams i alla fall då, som får ligga etta. Jesper Lövstad, han gratulerar oss till 100 avsnitt, men tycker samtidigt att det inte pratas så mycket om Harry Kane, utan allt fokus ligger på en viss Mohamed Salah, som han skriver att han inte får plats med i sitt lag. Ja, jag förstår ju att det pratas mycket Salah, men Han undrar om det sätt i spelschema inte är läge att prata mer Kane. Och det är det väl?
Ja, jag kikar på Kane, men inte till den här gameweeken, men efter det. För att jag är liksom, om vi, när vi ska sen prata, vet du, kapten Spindel för gameweek 16, så måste ju han stå högst, eller högt upp på den agendan, tycker jag. Så att jag kikar mot Kane, men det kommer nog bli på De Bruynes bekostnad om det sker.
Men det blir inte Sala bekostnad i alla fall.
Nej.
Nej, absolut är ju han ett jättefint kaptensalternativ, tycker jag. Men samtidigt så i, vad sa du, Gameweek 16, då möter Spurs Fulham, men Liverpool möter ju Newcastle då också, så att Sala kommer ju tyvärr då för Jesper nog även ligga kvar i diskussioner även när man pratar kapten då.
Absolut, absolut.
Claes Briland känner att han måste bli av med Barnes i Leicester. Kostar 6,7 ju. Eller han kan sälja honom för det. Har noll på banken. Ett mittfält som består av Salah, De Bruyne, Son och Zuzek. Ja, vad gör man då?
Man sparar, lider lite, har två fria byten, plockar in Grealish.
Mm. Kanske till och med att man gör ett dubbelbyte på mitten, så han även kan få in Bruno, kan jag tycka. Att få in Bruno och Grealish på det där mittfältet. För han skriver också att han har två fria byten. Men funderar på att använda det andra bytet på anfallssidan då han vill släppa Watkins. Men det kanske är bättre att spara pengar där så han får råd att få in Grealish.
Ja, jag tycker det i alla fall.
Och sen kommer lite frågor om chips. Och Johan Engström, han har två frågor. Den ena kan vi svara väldigt snabbt på. Han undrar om man kan dra bench boost och triple captain i samma runda. Och det kan man inte. Man kan inte dra två chips. Wildcard går inte heller att kombinera med något av de övriga. Den andra frågan är hur vår inställning är till Fantasys Cup som drar igång. Och att den drar igång snart. Och andra rundan i den här Game Week 18 där så få lag har matcher. Jag kan väl börja med den att jag brukar aldrig stirra på den där kuppen speciellt mycket. Jag spelar bara på som vanligt. Och sen brukar man åka ut efter. Ibland åker man ut första, men ofta är man kvar ett tag eftersom det är en del ghost chips man möter. Och sen åker man ut i runda 3 eller 4 eller sådär. Är det någon av er som har för vana att satsa på kuppen?
Nej, ingenting.
Alltså jag tycker kuppen påminner väldigt mycket för dem som har spelat nätpoker genom åren. De så kallade free rolls, med väldigt många deltagare. Att, vill du vara med och spela en sån, så hoppar du in och så sitter du och så håller du bra ett tag och så går du all in på någon triss och så åker du på att någon jäkel sitter på en färg. Det är ungefär liksom den känslan av att spela kuppen. Det till slut kommer du åka, det är liksom bara en tidsfråga. Då är jag mer inne på miniligor med kompisarna med lite egna insatser. Det är betydligt roligare.
Jag har ju aldrig varit med om det, att jag liksom har varit kvar i kuppen efter liksom så här 12-13 omgångar då det verkligen har gått ner liksom långt i det. Men skulle man gå riktigt långt i kuppen, då kanske man hade liksom kika med. Det är samtidigt svårt att satsa liksom på kuppen, kan jag tycka. Så att jag liksom satsar inte på den på något sätt. Jag spelar mitt spel bara. Det låter som att ni tänker likadant där. Adam Widerkrans, han har varit lite snabb på avtryckan. Han skriver om vi har något tips för dem som har varit lite greedy med chipsen och förbrukat både wildcard och dessutom free hit. Det är ju då Gameweek 18-19 som man tänker på och undrar hur han ska komma iväg så smärtfritt som möjligt där. Vad tänker du, Fredrik?
Jag tänker att free hit, är det någonting jag hade velat haft kvar så är det free hit. Alltså bench boost, det är liksom grädde på moset, medans free hit, det är mer liksom soppa i tallriken eller inte. har man nog inte frihet kvar, då får man liksom lappa och laga inför Game Week 18, den här blanken, och se till att fylla upp med de spelarna som faktiskt har match då. Se över bygget, hur ser det ut? Ah, okej, vad kan jag göra? Du har ändå ett par byten kvar på dig. Du har Spurs, Everton och City liksom, och det kanske inte är det roligaste att fylla upp med City-spelare nu när folk gör sig av med dem. Men jag hade ändå sett till och försökt att liksom lappa och laga det som går inför Game Week 18.
Ja. Nej, det är ju riktigt tufft läge. Stefan, har du någon masterplan hur man löser sånt?
Nej, men det hade ju kunnat varit ännu värre för honom här med en tristare Game Week 18. Nu finns ju, som Fredrik säger, City och Spurs och lägga sina kort på, som båda har bra matcher i 18 och i 19. Så att det är ju den självklara. Och sen finns ju liksom med Wilson och Calvert-Lewin också med i ekvationen. Så att det går att klara sig helt okej här i 18 skulle jag säga.
Och sen framförallt kanske vi skickar med det till Adam att försöka lära sig av sina misstag och till nästa säsong kanske hålla på en free hit. Det är, som sagt, free hit är ju det senaste chipset som har kommit i fantasy, och det är många som inte riktigt har lärt sig att använda det. Det är ett väldigt nyttigt chip och kanske det som jag håller allra högst, bortsett från wildcarden då, som man har. Så att det ska man inte bara kasta bort så där. Yes, och här kommer en sån här en valfråga. Tobias Karlsson, han undrar vilken duo som tar flest poäng i Game Week 15. Son och Watkins eller Grealish och Bamford? Och ni kan få svar på den här båda två, om vi börjar med dig, Fredrik.
Grealish, Bamford.
Ja, det tror jag också.
Då ska man säga det att Villa möter Crystal Palace. Och att Spurs möter Wolves borta. Så att sen så har Leeds Burnley hemma på Ellen Road. Jag lutar nog också mot Bamford Grealish, för att Watkins kommer ju springa offside med sin vänsterarm eller något sånt i den här matchen också. Sen så Mackan på Glenn har hört av sig och undrar hur vi tror dubbelomgångarna kommer. Och där är väl egentligen det enklaste sättet, det är väl att hänvisa till Twitter och en viss Ben Krellin som verkar lägga hela sitt liv på att försöka förutse hur omgången går ut och faktiskt är jävligt bra på det. Men han gör uppdateringar hela tiden kring det här. Och han konstaterar nu nyligen att ligacupfinalen bör flytta från Game Week 26 till Game Week 33, vilket då förmodligen kommer innebära en större Double Game Week 26 som vi har varit inne på. Det vi vet just nu, det är ju blanken 18, dubben i 19. Men sen är det även förmodligen en dubbel i 26, förmodligen också ytterligare en liten dubbel någon gång under säsong, och så blir det blank, ganska stor blank i Game Week 29, då det kanske spelas 5-6 matcher någonting, och så blank i 33, då det är två matcher som kanske påverkas. Det är så hans resonemang är nu, men det där ändras hela tiden och jag tycker det är svårt att planera så mycket. Men håll koll på Ben Krellin, det är väl bästa tipset. Har ni några andra gurus som ni går till?
Nej, det är han som gäller.
Ja, men verkligen. Man kan väl lägga till det utifrån, haka på det du sa, Alex, där, med att sitter man med free hit kvar och sen har man ett bygge som där man liksom jämför det med Game Week 18, men jag har ju liksom ändå 11 startspelare, jag ser inte mot att göra byten från att byta ut dem, då kan det ju ändå vara läge utifrån som Stefan nämnde tidigare att det är en blank Game Week 18, men du har ändå ett antal lag som har bra matcher, för vi kan ju hamna i ett läge med en blank Game Week 29, sa vi, där vi inte har lika många bra lag, och så har man då dragit free hit, ja, då sitter man ju lite på pottkanten. Så jag tänker att det är ju rimligt att använda free hit i Game Week 18, men sitter man med ett lag som ändå är dugligt där, då kan det ju vara läge att ha is i magen.
Och jag kan till och med tycka att det kan vara ett case även om man inte har 11 startspelare. Men man får inte sitta med liksom 4 startspelare, det går ju inte. Men kan man ha liksom 8-9 om man tycker det är liksom bra bra spelare, så tycker jag ändå det kan finnas ett case för det. Sen så gällande de här blanksen och det här som kommer längre fram, det man kan trösta sig med är att man förhoppningsvis har då ett andra wildcard som man inte har spelat ut allt för tidigt och kanske kan navigera lite med hjälp av det. Men absolut, det är ett bra inspel där, Fredrik, det tycker jag. Och där är vi egentligen klara med det här jubileumsavsnittet. Det blev väl ganska långt, men det måste det väl få bli när man spelar in sitt 100:e avsnitt. Och vi ska vidare mot 200 nu. Och det blir inte ett poddavsnitt, men på måndag så återkommer vi med en Facebook Live-sändning. Då blir verkligen deadline-sändning samma dag, där vi tar emot frågor och kommer med kaptensval och sådana saker. Så häng gärna med där. Och stort tack för att ni har lyssnat på oss. Jag vet att det är många där ute som har hängt med alla de här 100 avsnitten, vilket är jätteroligt. Och ni som lyssnar får jättegärna hjälpa oss och sprida podden till vänner och bekanta. Jag vet att man i sina miniligor inte vill att kompisarna ska få de bästa tipsen, men vi är väldigt tacksamma för all hjälp vi kan få för att växa podden ytterligare, vilket är superkul och vilket förhoppningsvis gör att vi kan se till att få ännu bättre priser till poddliga och sådana saker. Vi har en del grejer på G här framöver, så hjälp oss gärna med det, så tar vi nya tag och siktar mot 200 avsnitt som är något år bort. Med det så säger jag tack och önskar alla en god jul helt enkelt. Ha det bra, hej då!
Ja, ha det bra, hej då!
Tja!
The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.